Då Jonas, blir det kort uppsnack för avsnitt 335. Vi är alltså alla lyssnare välkomna.
Vi har ju en väldigt intressant gäst den här veckan. Vi har vi gjorde ett avsnitt för några veckor sedan som vi kallade för Tränar vi oss till döds? Frågetecken. Precis. Döpte vi avsnittet till det eller?
Ja, typ. Något sånt. Jag kan inte säga ordagrant, men,
Det var ju något sånt där.
Något med träning och död i alla fall.
Ja, precis. Ja, men hur, apropå att träning kanske inte är så bra för oss som folk i allmänhet tror. Ja. Vi hade och det är ju ett väldigt intressant ämne, och skälet att vi börjar prata om det är ju för att det har kommit en ny bok i dagarna som heter Radikalt lagom, skriven av läkaren i endokrinologi och professorn i internmedicin. Han har båda rollerna där. Fredrik Nyström. Som ifrågasätter ganska många saker som man i allmänhet tror är sanna gällande hälsa och livsstil. Bland annat då att, eller han driver ju med en fas åsikten att lite alkohol är bra att dricka regelbundet. Så han tycker inte att nykterism är någonting att sträva efter alls. Han tycker att låg kolhydratkost är väldigt bra, alltså att det är fördel för att äta mer fett. Och han ifrågasätter också nyttan och värdet av att träna alldeles för hårt och alldeles för mycket och sådär.
Precis, han är ju för ett glas vin om dagen.
Så där, eller två.
Där spelar vi ju på samma planhalva kan man ju säga. Sen har han ju också sagt att han skulle vilja ha varningstexter på löparskor, att man kan slå sig när man springer på dem. Det har vi varit mer tveksamma till, men vi är ju i Stockholm och vi tog en morgonjogg här idag, du och jag, runt Djurgården. Och vi hade ju en incident där man faktiskt kan förstå resonemanget. Vi sprang över ett spårvagnsspår och höll på att slå ihjäl oss.
Nej men absolut. Jag är inte alls jag håller i mångt och mycket, eller det finns mycket jag kan tänka mig hålla med om i det. Det finns väldigt mycket negativt med idrottskulturen, och det finns definitiva risker och avarter av träning och fysisk aktivitet. Och vi har förmånen att få träffa Fredrik i det här avsnittet, och vi kommer åka ner till Linköping då senare idag och få diskutera de här frågorna med honom. Vi ser väldigt mycket fram emot det. Jag har haft jag har känt till Fredrik Nyström ganska länge, och han har också varit tämligen massmedialt det har varit ett massmedialt fokus på honom genom åren av och till då, just apropå att han driver de här teserna som möjligtvis är för många andra lite kontroversiella eller lite annorlunda, eller han går mot strömmen vad många andra läkare tycker om det i det här då.
Det ska bli väldigt intressant att prata med Fredrik.
Ja, precis. Vi har ju också varit i Stockholm för att bland annat simma med Sara Sjöström och Therese Alshammar, vilket vi gjorde igår.
Eller ja, de simmar inte så mycket faktiskt. Nej. De tittar mer när vi simmar.
Ja, det har vi gjort, men vi har också gjort ett mycket intressant avsnitt med Anders Murman, som ju är grundare av Diversify och AceTrack. Den här fantastiska apparaten, eller den här, ja man ska säga, det är en tjänst, det är alltså en liten mätenhet och en app som är världsledande, vill vi nog påstå, på att mäta ketoner.
Precis.
Faktiskt. Och ketoner, och vi har pratat med honom mer in depth i bland annat då värdet av den ketogena kosten, farorna med livsstilshälsa och hur liksom, ja, dels hur AceTrack fungerar, men också vad som händer i kroppen när man liksom går ner i ketogent läge.
Ja, ja, väldigt grundläggande faktiskt om biokemin där, som var otroligt intressant. Han är ju behaglig att lyssna på, Anders, och väldigt, väldigt kunnig.
Det är ett avsnitt som kommer om några veckor. Vi gör ju den här podden under hösten och vintern här i samarbete med AceTrack. Det är en tjänst som vi till 100% ställer oss bakom. Det är en tjänst och produkt som vi tycker kan vara ett av de bästa verktygen för en kontinuerlig livsstilsförändring. Många människor som ska göra en livsstilsförändring, många som har känslan av att så att säga den självklara hälsan som man en gång har haft håller på att rinna nu händerna. Man kanske håller på att bli lite äldre, lite tjockare, lite mer orörlig. Man känner att steget till en begynnande ohälsa inte inte är riktigt lika långt som det en gång har varit, och att man känner att man behöver mota Olle lite grann i grind. Och det gör man ju framförallt med kosten. För övrigt tror jag någonting som Fredrik Nyström driver i den tesen då, att man inte kan springa ifrån en dålig kosthållning.
Precis.
Men, och där är ju AceTrack ett mycket bra verktyg, för där kan man göra saker och ting mätbara. Det kan man alltså mäta utandningsluften och få en indikation på, eller ett svar på helt enkelt, inte bara en indikation på, utan man får svart på vitt till vilken nivå man har en fettförbränning. Och det är ju fettförbränning som är motsatsen till att ha liksom en kolhydrat- eller sockerförbränning. Så att vad det ytterst handlar om är att man kan se svart på vitt hur livsstilsförändringarna påverkar den. Alltså hur det man äter påverkar biokemin och metabolismen. Är jag en sockerförbrännande maskin som behöver ha ständig påfyllning, med följden att man också upplever ständiga insulinsvängningar, ständiga sockersug och sådär, eller är man en fat burning primal machine som kan hålla på i evighet och inte vara speciellt känslig för längre, så att säga, att man klarar sig, man kan fasta ett dygn, två dygn, man är uthållig, man kommer åt det kroppsegna, alltså man kommer åt att bränna av det kroppsegna fettet, så att man liksom idealiskt då är normal slank. Vad det nu innebär idag. Normalslank i USA är ju att vara lite tjock.
Jag skulle vilja påstå att AceTrack är inte bara ett verktyg för dem som har en begynnande ohälsa, utan för dem som även redan har liksom gått för långt. Ja. Så är det kanske ett ännu bättre verktyg. Och Anders, om man lyssnar på det avsnittet som kommer om några veckor, så avslöjar han en hel del andra grejer som Diversify har på gång också, som handlar om just det, som är jätteintressant.
Ja,
också.
Precis. Är man intresserad av AceTrack och vill köpa en enhet, det är ju absolut ingen, det är ju inte en speciellt dyr produkt om man ser till helheten. Den kostar lite över 2000 kronor. De har en ständigt uppgraderande, så att säga, eller de har en mjukvara som de ständigt jobbar på att förbättra och uppgradera, som också kommer i en ny tappning inom kort på AceTrack-appen. Men det är väldigt funktions- eller användarvänlig. Det är en väldigt användarvänlig produkt. Jag är ju extremt användarovänlig i hela min natur. Jag är ju väldigt avig till teknologi och teknik.
Det är jobbigt att använda dig.
Ja, men jag kan ju störa mig väldigt snabbt på saker som inte funkar, och jag skulle tröttna väldigt snabbt på någonting som är opraktiskt eller som inte är logiskt eller som är alldeles för krångligt eller tar för lång tid. AceTrack är precis raka motsatsen. Det är väldigt snabbt, väldigt enkelt. Det är väldigt det felar liksom aldrig. Det enda man behöver göra är att se till att enheten är laddad. Det är ju självklart. Och sen så sätter man på den, värmer upp den, tar en halv minut och så blåser man i den, och så appen igång, och så får du ett värde. Och så lär man sig så att säga att mäta jämfört. Man mäter mot sina egna värden då, och kan se utvecklingen. Och låga värden är sämre, eller visar på att man inte har speciellt mycket ketoner. Man är inte i den ketogena processen. Höga värden, ju högre värden man har, desto mer är man i det ketogena stadiet, eller tillståndet, vilket är väldigt önskvärt i sammanhanget då. Så att kika in på AceTrack,
getacetrack.com.
Ja, och vill man köpa en enhet till ett förmånligt pris kan man använda koden Colting, och då har man 400 kronor rabatt.
Fint.
Ja. Du, vi har alltså grejerna så här, vi har otroligt mycket vi hade velat tala om i ett uppsnack, men, och vi har ju pratat så mycket privat, och det är ju, och man rör sig så mycket som katten kring het gröt, och det är så mycket nästan ångest eller ja, rädsla runt de här frågorna, så att, och det finns ju bara en enda sak som är on everyone's mind när man pratar hälsa, livsstil och sådär, och vi har tänkt att spara det faktiskt till ett separat avsnitt, och det är ju vaccinationspass
och som man börjar se på en del platser i Europa nu då, kanske till och med vaccinationsplikt.
Ja.
Vilket, och som man också börjar kunna läsa om nu i tidningarna med stora demonstrationer av olika slag på olika platser i Europa. Och ja, vi pratar ju jättemycket om det privat, du och jag, och vi har väl under ganska lång tid tänkt, ska vi ta upp det här i podden, ska vi prata om det uppsnacket, ska vi göra ett avsnitt? Men nu,
nej, det är inte, och det är ju inte för att vi tycker det är ointressant eller så, utan det är ju för att vi inte riktigt...
Det är för att vi är fega.
Det är ju för att vi är fega helt enkelt. Därför att repressalierna, att prata om de här sakerna, svartmålningen och människors onyanserade reaktioner är svåra att hantera. Exempelvis att se skillnaden på att diskutera vaccinpassfrågan utan att samtidigt vara kritisk mot själva vaccinet. För det är ju vare sig du eller jag.
Nej.
Vi tycker ju, och låt detta bli känt och hört, vi tycker att det är positivt att det finns ett vaccin. Men vi är också 100% fucking för frivilligheten att ta det. Därför att det är någonstans kärnan av en medborgerlig demokratisk rättighet att äga den egna kroppen.
Mm.
Och att man inte kan eller ska bli tvungen att utsätta sig för ett medicinskt ingrepp. Ett medicinskt ingrepp med tämligen oklara påföljder. Vilket ju vi med en fas vill hävda att det är, eftersom inte någon med ett straight face kan säga att man vet de långsiktiga effekterna. Eller att man av olika skäl, av olika anledningar, kan välja att inte utföra det här. Liksom, valfriheten i det, och att inte någon pådyvlad lojalitet mot den stora samhällsnyttan kan motivera en sån sak. Och att konsekvenserna av ett sånt resonemang, att det är samhällsnyttigt i lojalitet, solidaritet med alla andra, konsekvensen av att det då finns en massa dominobrickor som faller, som man också kan ställa krav på sina, eller överhuvudtaget i vad staten kan kontrollera, eller vad myndigheter kan kontrollera, kräva, vad man kan förväntas be om lov att få göra som enskild individ och så vidare och så vidare.
Det väcker ju tusen frågor, och det är inte så lite obehagligt ur min synvinkel i alla fall.
Nej, det är otroligt obehagligt. Vi vill kunna diskutera den här frågan, och det är ju svårt att diskutera det, för att det är inte det man vill bli förknippad med eller associerad med bara. Det blir ju lätt så. Därför att helt plötsligt säger man så här, men man räcker upp en försiktig hand och säger så här, ursäkta, kan vi diskutera de demokratiska, kan vi diskutera de konsekvenser som införandet av vaccinationspass får? Eller det som jag egentligen vill kalla det då, medicinska apartheid.
Mm.
Alltså det här löjliga, ja men det är ju frivilligt att gå på konserter, och det är ju frivilligt att gå på, eller det är ju ingen mänsklig rättighet att gå på en konsert eller på en tillställning över 100 pers. Nej, ungefär samma resonemang som man hade kanske i Sydafrika under apartheidtiden.
Mm.
Liksom, ja, nej, men ni får vara här, men ni får inte vistas i de här sammanhangen. Ni får åka på den bussen. Den bussen för de svarta. Och så vidare.
De frågorna kommer vi ju såklart ta upp, alla de aspekterna, i det avsnittet nästa vecka. Och men, det kommer ju också sammanfalla ganska väl med att vaccinpassen införs i Sverige då, 1 december. Ja. Och vi kommer väl också att be om synpunkter på det här inför det avsnittet.
Men vi säger redan nu, vi vill att det här ska drivas. Det får vara en hög retorik i det här. Jag är glad att det finns ett vaccin. Jag är inte negativt inställd till vaccin. Jag är positivt inställd. Jag är glad att människor i min omgivning som kanske befinner sig i en riskgrupp har fått ett vaccin. Ett vaccins uppgift är ju att skydda emot det här. Vi kan inte ta en diskussion idag, men exempelvis att våra respektive mammor har tagit vaccin. Ja, men vad bra, om du känner att det är någonting du behöver och så finns det en medicin mot det. Jättebra. Vi är inte vaccinfientliga. Inte mot det här vaccinet och inte mot vaccin i största allmänhet. Jag är absolut inte vaccinfientlig, och det är inte du heller. Men det här är en helt annan fråga. Det är som att säga att jag är nykterist. Det är jag inte, men om jag var det. Jag är nykterist, men jag är inte emot att man får sälja alkohol. Jag är inte emot konsumtionen av alkohol. Eller vad det nu är må vara i många olika sammanhang. Jag är inte homosexuell, men jag är 100% för homosexuellas rätt att få ha samma. Alltså, det finns en, man skulle kunna diskutera detta mer eller mindre bra jämförelser, eller mer eller mindre bra eller sämre metaforer. Men att
jag känner att man hade kunnat diskutera det ganska mycket utan att överhuvudtaget jämföra med några andra saker.
Nej, exakt.
Bara saken i sig också.
Men det finns en massa intressanta nyanser och referenser kring det här. Vi vill diskutera vaccinationspassfrågan. Vi vill diskutera den eventuella vaccinationsplikten. Vi vill diskutera den utvecklingen som sker i Sverige och i många andra länder. Vi vill inte diskutera vaccinets vara eller icke vara. Det är inte den frågan vi vill diskutera. Vi vill inte. Och jag tror inte att vi nog kan säga det utan att vi kommer ändå bli pådyvlade och svartmålade och kallas för anti-vaxxers. Och jag tror säkert det finns någon dubiös enfaldig ledare skribent i Borås tidning som ändå kommer hoppa på oss, som bara kan tänka med en hjärnhalva i taget eller ingen alls, ja, och så vidare.
Det
så
får att vi låta rinna av oss bara helt enkelt.
Ja, men det är ju så, men det kan inte låta hindra oss att diskutera en sån här viktig fråga, för att vi tappar fan all självrespekt om inte vi gör det.
Verkligen. Så att, ja, det, nej, det har du rätt i. Det kommer vi inte låta påverka oss, såklart.
Nej, men det kommer vi göra, därför att det är jobbigt att bli kritiserad för saker som man inte tycker att, som man inte det är jobbigt att bli påhoppad för saker som man inte har sagt. Det är jobbigt att få ord lagda i ens mun som man aldrig har uttalat, eller åsikter pådyvlade som man inte har eller äger.
Såklart.
Men vi vill diskutera den här frågan på en hög retorisk nivå med största möjliga allvar, och vi kommer göra det nästa vecka, och vi kommer lägga ut någon post om det här, och det är fritt fram att komma med åsikter och synpunkter kring det här. Och återigen, vi kommer fan att ta bort alltså sånt som är verkligen off topic, eller som bara är rena påhopp eller bara rena bajsmackor in i diskussionen, kommer vi inte ta med, eller det kommer vi ta bort överhuvudtaget i kommentarsfälten, för det är vi liksom inte intresserade av, eller det tillför inte, det är ingen konstruktiv, det ska vara konstruktiva, det ska vara en konstruktiv debatt, ett konstruktivt samtal.
Mm, faktiskt så att, däremot gärna argument både för och emot, såklart.
Nej, men alltså hela frågan behöver ju stötas och blötas och diskuteras, och återigen, det finns ju så här, framförallt konsekvensen av det, vilka andra saker det här, om det här ska vara någon form av konsekvensen av det, helt enkelt, vad det filosofiskt innebär i andra sammanhang och vad det skulle kunna leda till, och vad det är man börjar tumma på, vad det är man ger ifrån sig, och vad det är som relationen mellan individ och stat, och det finns massa intressanta saker mellan tvång och frivillighet och så vidare. Det finns mängder av olika, så att säga, infall på den här frågeställningen. Mm.
Härligt.
En sak som håller oss vid gott mod dock, Niklas, det är ju våran träning.
Ja.
Våran egna dagliga vaccinationsdos.
Precis.
Om vi nu får liksom, om man nu törs säga en sån sak, men det är ju i alla fall en mental och känslomässig vaccination varje dag.
Jag saknar tiden när man fick säga vad man ville hela tiden utan att någon hade något att opponera mot det.
Can you please refrain from gender biased language?
Ja, nej, men låt oss inte börja där. Då kommer vi sitta här och prata hela dagen.
Ja, jag vet.
Nej, träningen såklart. Den ska vi gå igenom.
Ja, men jag vill bara säga, jag skrev ju en liten, och det tror jag är ett ämne för sig också för längre fram. Jag skrev en post om dagen som man kallade det för playing the long game.
Ja.
Och det känns ju som att i tider av stress och svårigheter, eller liksom har man två barn och ett företag att driva och saker som händer hela tiden, så är det ju alltid någonting på agendan liksom. Om man börjar bli gammal och tiden går jävligt fort, och innan man vet ordet av man, är man 50, jag är ju där typ i övermorgon. Inte bokstavligt talat, men bildligt talat. Det är ju så här, man bara, oj shit, man är 50 nu liksom. Och sen kommer det bara rusa iväg tills man är 60.
Ja.
För man har, både du och jag kommer att ha två små barn, eller du har två små också, jag har två små.
Ja, jag har en så länge.
Ja, men det är ju så lätt att börja slira på sina vanor. Det vet vi, och det vet folk i allmänhet. Det är så lätt att liksom hitta ursäkter och sådär, och då blir det, och det finns alltid ursäkter också där. Alltså det här med dåligt samvete, solidaritet och lojalitet är ju försåtliga ord. Därför att man kan alltid vända dem åt båda hållen. Det är så tveeggade svärd. Och sådär. Och det finns alltid liksom så här att, ja, nej men, det är ju själviskt av mig att jag är ute och springer nu. För att jag skulle alltid kunna vara med mina barn. Eller jag skulle alltid kunna plocka ut en maskindisk eller en maskintvätt. Eller jag skulle kunna bidra eller bistå eller på något sätt. Men samtidigt är det också en investering i den egna hälsan och förmågan att faktiskt kunna vara den personen man behöver vara för sin familj.
Mm.
Att inte bli gammal, trött och tjock och förbrukad och
sur
och hela den biten. Så att med det sagt då, så blir ju träningen, tycker jag, det blir viktigare och viktigare för varje, om den inte var viktig innan, och det har den ju varit, den har alltid varit viktig, men den blir viktigare och viktigare för varje år, månad som går, tycker jag. För mig blir det det har större värde och mer glädje och mer relevans och kärnan av det jag är och behöver vara. Så jag fick 15, nästan 16 härliga timmar förra veckan, Niklas. 5 supppass.
Det är bra.
Ja.
15 timmar.
Nästan 16 timmar faktiskt, utspridda på ganska många olika aktiviteter. Det är SUP var den största träningsformen, mest frekventa träningsformen. 5 SUP-pass och 3, tror jag, stavgångsintervallpass.
Ja, det är bra.
Och 3 simpass och 4 gympass, ganska korta pass kör jag, som du ofta vet. Liksom. Ja. Ofta är det ju runt en timme. Men mycket variation, härligt, friskt.
Det låter helt underbart.
Utmattande, stärkande.
Bra vecka, va?
Jättebra vecka.
Vi träffade en annan tvåbarns pappa igår som också tränade 15 timmar i veckan.
Per Hus?
Ja.
Ja.
Kände du att han har ändå ett fulltidsjobb på ett annat sätt än vad du har kanske?
Ja, men ett hemmajobb.
Ja.
Ja, så absolut. Men det ligger ju i den prioriterings det ligger ju i prioriteringarna att hitta tiden för alla de här grejerna.
Ja.
Investeringar i sig själv och den egna familjen liksom. Det är så lätt att tror jag med de här ja, det är ju lätt att titta ursäktig för sig själv varför man inte skulle eller ska. Och ibland kan man ju kanske inte då. Det kan ju hända riktigt jobbiga saker. Det är vinterkräksjuka och det är hämtat på förskolan och det är kris, kaffet är slut och blöjan är full. Och då, ja, då är det svårt att få till det. Och man, ja, men jag hade avsatt den timmen där när det skett sig. Och då får det ju vara så liksom. Men att man för det mesta faktiskt hittar tiden om man vill hitta tiden och prioritera tiden då. Det finns mycket annat man skär ner på. Kanske den är på.
Jag har en stegrande avundsjuka för alla de här suppassen du kör faktiskt. Den här 43-åriga då, enbarnspappan, tränar inte 15 timmar förra veckan. Jag hade ju en ambition att dra igång en runstreak.
Ja, det undrar våra poddlyssnare hur det gick med det egentligen.
Tror du de undrar det verkligen?
Jag tror de bryr sig svinmycket.
Ja, men jag började en runstreak i fredags och sen avslutade jag den på lördagen igen. För jag var ensam hemma med Lilly i helgen. Och det är klart att jag hade kunnat gå upp jättetidigt på lördag morgon innan Sara skulle iväg och sprungit. Det hade ju funkat faktiskt. Och sen kunde jag ju sprungit på söndag kväll efter hon kom hem då, innan du hämtade mig för att åka till Stockholm. Det hade också gått, men det kändes så här, ja. Eller så hade jag kunnat tvinga henne att sitta. Hon gillar inte sitta i barnvagn längre. Man hade kunnat tvinga henne i löpvagnen och sprungit med henne. Eller sprungit runt huset då när hon hade somnat. Men det kändes inte konstruktivt på något sätt. Så jag tror, där vi diskuterade, jag sa att träningsstreak är inte lika bra som runstreak för mig. Att jag blir inte lika ambitiös då. Men jag tror ändå att det kanske är svaret. För då kan man ändå gå ut på altanen och träna med hantlarna i en halvtimme. Det kanske är rimligare att hålla sig till det. Och om jag bestämmer mig för att göra det, då kan man ju säga att idag var nummer 2 på min streak. För igår simmade vi då som sagt. Och gymmade också, körde 2 pass igår. Och löpning idag. Ska vi säga det eller? Det får bli en streak bara.
Jag tror att det är ju, tror jag, och det kan vi fråga Fredrik Nyström om när vi träffar honom om en stund här. Så det kan vi få svar på i det här avsnittet då. Men jag tror att han väldigt mycket, otroligt mycket emot runstreak. För det blir så här att mot bättre vetande kommer du att springa vid något tillfälle då.
Ja, precis. Med feber eller med...
Ja, vilket jag är benägen att hålla med om. Men jag tror en träningsstreak är bättre. För att då kan du få in mer variation för det första. Jag tror att det är mycket mer hälsofrämjande. Så här att ja, men löpa ena dagen, simma lite andra dagen. Köra hemmagym, styrketräning tredje dagen och sådär, va? Så länge man utarmar begreppet vad som är träning, så här, ja, men jag tog promenad med barnvagn här för att räkna det här, men då har man ju tappat det liksom, och då blir ju inte det motiverande heller.
Nej.
Jag använder fingrarna på vänster hand rätt mycket då, för jag instagrammar. Nej, det är inte träningstrick, så att man får ju sätta definitionen ganska Sverige. Hårt och sådär faktiskt då. Ja, men det är härligt. Vi har åtnjutit varandras sällskap och avnjutit Stockholm och haft många intressanta samtal, och vi har nu tagit höjd och repat mod för ett väldigt kontroversiellt ämne då nästa vecka. Nu ser vi fram emot det här samtalet idag med en sällsynt lärd man. Vi har väldigt många egna frågor, och vi har också lagt ut på Instagram, Facebook, kanske en del frågor från er lyssnare. Och vi får se vad det landar i. Ja, innan Fredrik får ordet och innan vi sätter oss ner och pratar med honom, så vill vi bara påminna om vårt härliga vinterswimrun som vi har den 12 december.
Precis.
I Borås. Vi kan ju bara hoppas att det blir, att det här hänger i sig, det här härliga vintervädret, det här klara, ljusa, lite kalla, lätt snöiga december. Ja, vad ska vi säga? Det är väldigt juligt, mysigt väder.
Här i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut i Borås, men vi hoppas ju på snö i Borås stadspark och på Borås gator. Den 12 december.
Men ta chansen att vara med på Sveriges absolut mysigaste, coolaste, kallaste, men också härligaste och mest, det är väldigt gemytligt. kommer vara extremt gemütlich.
Kommer vi ha glühwein då?
Vi kommer ha glühwein och det kommer vara en sån här vad heter
Apfelstrudel.
Det? Apfelstrudel. Ja, Wunderbaum eller på säga men vad heter julgran på tyska?
Tannenbaum
tror jag heter. Ja, men det kommer det vara och det kommer vara väldigt mycket julmusik och tomtar. Vi belönar ju inte snabbaste tid. Det här är ingen prestationstävling utan det är ju en kostymtävling kan man säga. Vi belönar bäst julutklädnad kille och tjej. Vi uppmuntrar till att ta sig runt banan i makligt, kanske stadigt tempo, men i sällskapligt tempo. Och att trivas och kul, våndas lite grann de kalla simningarna. Men de kalla simningarna är också väldigt korta. Man simmar över viskan på varje varv, det är ungefär 30 meter. Med våtdräkt så är det definitivt hanterbart. Vi har aldrig haft en enda incident. Inte till och med, inte ens när vi körde över Kjuppesjön som då var 90 meter. Nu har vi ju flyttat och då förklarar själv till Stadsparken, det är mycket mysigare. Men det kommer gå jättebra för alla att simma över där. Det kan vi garantera.
Och det värsta som har hänt vid där vid Kjuppe, det var väl att Jojje Borssén skrek sig hes.
Ja.
När han var i vattnet.
Panikångestattack. Men det har inte varit några incidenter i alla fall. Ingen som har fått offra liv och lämna. Men det är ett jättemysigt event. 12 december, Borås. Start 15.30. Anmäl er via Borås Swimrun. Hemsida Borås Swimrun. Det finns också via min Instagram. Via Linktree. Har man lusten att dedikera sig till en helg av träning så kan man också faktiskt vara med på vårt Colting Borssén simcamp i Borås 10-12 december. Och då kan man ju naturligtvis stanna kvar och avsluta med Lucia Swimrun och få en riktig helhetsboråsupplevelse.
Underbart.
Och åka hem med tindrande ögon och trötta muskler.
Don't miss out. Då kommer Fredrik här.
Då är vi på universitetssjukhuset i Linköping och vi har den stora glädjen att få prata med en av de skarpaste profilerna inom hälsa och inom hälsa får vi väl säga.
Aha,
ja, men en av de mest välkända rösterna när det kommer till olika frågor rörande exempelvis alkohol eller övervikt eller kost och nu också träning. Det är många som har sett honom i olika sammanhang och vi hälsar Fredrik Nyström välkommen till podden.
Tack, tack. Jag trodde du skulle säga en av de skarpaste hjärnorna.
Skarpaste hjärnorna. Ja, men det är Fredrik.
Det var bara underförstått.
Ja.
Men, önsketänkande.
Ja. Och vi har ju, som vi sa i vårt uppsnack, Fredrik med eftersom han är väldigt aktuell med en ny bok som har kommit ut. Den boken gav stora rubriker i många tidningar. Det var många av er lyssnare som skickade meddelanden och så vidare och sa att det här är ett jätteintressant ämne. Kan ni kommentera det här och kan ni få Fredrik som gäst? Och nu har vi fått förmånen att göra det. Fredrik, kan du kort berätta lite om din bakgrund?
Ja, först måste jag säga att boken inte har kommit ut. Den kommer ut den 3 december för det är pappersbrist i Europa.
Ja, så är det. Ja. Mm.
Annars skulle den kommit ut på torsdag. Den finns som pdf. Så de som har läst den och skrivit om den report som har ju fått den som pdf då. Det är en liten detalj där. Den kommer ut den 3 december är det sagt.
Och den heter Radikalt lagom. Mm,
och det passar ganska bra. Och det hör väl ihop med min bakgrund då. Att jag försöker ju framföra ett budskap om lagomhet. Men jag är kanske ganska radikal själv. Och det tror jag. Jag är professor i internmedicin. Blev det vid 44 års ålder. Och nu är jag väl den som är yngst av de professorer i internmedicin som finns och har funnits på länge i Sverige faktiskt. Det var en tidigare, men han fick sparken faktiskt. Han var 43, jag ska inte säga vem det var. Det är ovanligt att professorer får sparken och det är väl också en bakgrund till att jag kan skriva den här boken. Sen är skapligt högt i tak och jag tycker ju att jag har bra med data och mycket av min egen forskning är det ju som jag tar fram i boken, vilket jag tycker är väldigt kul. Förstås, att kunna få skriva utifrån det jag har gjort och jämföra med andra. Så komma fram till att man ska vara ganska lagom och kanske inte ta slut på sig onödan. Banta för hårt på lågfettkost för då tror jag man dör i förtid. Och så.
Och du ifrågasätter ju i den boken en hel del av det som man anser vara sanningar när det gäller hälsa och medicin till och med. Då. Exempelvis att alkohol är farligt, träning är bra, lågfettskost är rätt och sådär. Du ifrågasätter ju väldigt mycket av det.
Ja. Och det tycker jag jag gör då. Ofta är det med utgångspunkt att jag har forskat i någon skala på det själv, alla de faktorerna. Men sen är det ju data från de senaste åren, senaste decenniet har ju kommit stora studier. Riktiga lottade studier som verkligen bekräftat att det inte funkar att banta med lågfettkost när man vill bli friskare till exempel. Fast man har diabetes och lyckas gå ner i vikt så blir man inte ett dugg friskare av det. Och vad gäller träningen så var jag ju ganska tidigt ute och det var svårt att publicera en av mina artiklar då, som ju verkligen visar att även korta löplopp kan ge ett tecken på att det sliter på en del människors hjärtan i form av sån här provtagning då som visar på hjärtskada, troponin T, ett sånt väldigt specifikt prov. Men efter min artikel kom ut så är det ganska många nu faktiskt som har vågat på samma spår säga att det är nog inte alla som far så bra av att träna väldigt hårt. Det är olika vad man tål helt enkelt och vad man har förutsättningar för.
Mm. Men vi kan väl hoppa in där direkt, för det var det som jag tror många reagerar på när din bok blir recenserad, så vill man gärna lyfta det här att Fredrik Nyström, professor i internmedicin, läkare i endokrinologi, han tycker träning är livsfarligt. Det var den tesen. Ja.
Det ligger ju lite det. Det är livsfarligt för vissa. En del slutar ju att träna väldigt abrupt när de dör i plötslig död.
Ja.
Det står ju ambulanser där. Jag menar, jag tycker ibland är det elefanten i rummet att ens behöva prata om. Mina kollegor blir ju ofta väldigt upprörda. Du gick ju just förbi en annan professor som har kört triathlon.
Ja.
Det är klart att han och hans gelikar här på universitetssjukhuset tycker det är lite jobbigt att höra att det kanske inte var så jättenyttigt i alla avseenden. Det de kämpat på med så i alla decennier och få höra att de är duktiga. För så är det ju verkligen. Till och med när jag sprang mitt maratonlopp bara för att visa att det var farligt. Och det gjorde jag väldigt framgångsrikt i boken. Ni läser den. Jag fick jättehemska blodprover faktiskt. Förfärligt höga troponin T fick jag av mitt egna maraton som jag sprang ut i skogen. Liksom, till och med när jag hade gjort det. Det var på fullt allvar folk som bara, jag sa, vad ska du göra? Eller varför ser du så där trött ut? Ja, jag sprang maraton själv ut i skogen i förrgår. Ja, men vad duktigt, säger de.
Ja.
Det får jag aldrig höra. Annars, fascinerande. Men det är så duktigt att träna så hårt. Men jag menar att där har man ju passerat gränsen i de flesta fall. Det står ändå ambulanser vid alla sådana här långlopp i Sverige. Och då dör folk på Lidingöloppet och maraton och Vasaloppet.
Men tror du att det inte kan vara så att träningen snarare avslöjar eller liksom det är inte motionerande som är den utlösande faktorn, det finns andra faktorer som gör att
det köper jag i viss mån, men hur ska man veta det då? Jag menar, hur känslig man är, det är ju den faktorn vi inte riktigt vet.
Nej.
Hur känslig är du individuellt?
Och hur ska man ta reda på det? Kan man göra det?
Alltså, jag tror ju egentligen, och jag hade ett litet försök att testa det, men det är ju jättekomplicerat, men att det här är ju väldigt många genetiska versioner som kommer att avgöra det. Alltså, en del har hjärtan som sviktar bara av att de har belastats med åldern och så får de hjärtsvikt utan att det har hänt något. Andra kanske har superhjärtan som tål vad som helst, om vi nu håller oss till hjärtat, men det är oftast hjärtat ändå som avgör om det blir plötsligt död, det får man ju säga. Och det är ju jättetydligt det du säger, att det är mer genetiska faktorer. Om man tittar på den vanligaste dödsorsaken när man dör i plötslig död som ung, då är det hypertrof kardiomyopati som är klassiskt genetiskt medfött. Och jag har talat om att man faktiskt, det har fört över i att man kanske skulle screena allihop, det gör man ju tydligen i en del länder vad jag vet, som ska träna hårt, att de åtminstone får ta ett EKG, men helst egentligen ett ultraljud på hjärtat för att se om man har den här tendensen till att växa för mycket i hjärtat då.
Men folk kan ju, folk dör ju,
ja, folk
också
dör av allt
folk
möjligt.
Dör ju ändå, tänker jag.
Men det är lite därför boken heter Radikalt Lagom. Jag tränar ju också jättemycket. Fan, jag tog en 2 på 110 bänkpress igår kväll. Ja, det gjorde skitont.
Det var ju, men mycket, jag får, det var ju mycket värre än mig, Niklas.
Jag får jätteont, men jag mår ju bra av det och tycker att det är värt alla riskerna. Fast i och för sig har just min höger axel gått ordentligt sönder av all bänkpress, för jag har varit väldigt kär i. Men det har en jättesnäll ortoped fixat på 2 våningar längre ner här faktiskt, med en ny teknik som inte fanns förr, och sugit ut allt kalk ur min axel. Hon ska få en bok.
Bra, men jag tror jag förstår också. Men jag tror, jag tolkar ju dig väldigt så här. Jag tolkar ju dig välvilligt, och att du säger så här att fysisk rörelse är ju väldigt viktigt och nyttigt för oss. Men den här prestigefyllda, om man säger extrema eller besatta träningen.
Alltså tävlingshetsen som du kopplar över, då har det i de flesta fall gått för långt. Alltså. Det är jag väldigt övertygad om. Det var någon lista för 17 bara häromdagen i någon tidning, och det måste ha varit DN eftersom jag har abonnemang på det. Det bara stod alla just nu skidåkarna som inte kunde genomföra sina skidlopp av fem olika. Det var en lista på fem stycken just nu som hade fått olika komplikationer relaterade till sin skidlöpning.
Det är elitidrottare, de är ju...
Ja, men elitidrottare samtidigt får man väl ändå anta är ju till stor del framselekterade för att de har bra gener. Det är så jag vill vända på det. Och ändå får de här skadorna. Så då tycker jag, vad ska jag ge för några vettiga råd till min tjocka diabetespatient som redan har ont i knäna då? Som säkert har dåliga gener i hjärtat och allt möjligt för att de redan har hunnit bli sjuka tidigt. Det är det som är det svåra. Men då försöker jag svara lite på din fråga. Vad man kan göra, det är väl att man... Och de här högriskpatienterna då, det är ju inte fel att be om ett vanligt hederligt arbetsprov. Alltså ta ett EKG när man cyklar för att se så man inte har tecken till att hjärtat börjar slå ojämnt när man anstränger sig. Mm. Eller att trycket blir på tok för högt som en del faktiskt får just vid träning fast det är normalt när de vilar. Eller det att nämnde... det till och med är kärlkramp som de inte känner av, för det har ju en del.
Det du nämnde med...
Troponin T.
Är det något, det är inget man gör?
Nej, liksom, alltså det är svårt att få... Det är jätterestriktivt på nästan alla labb tror jag som enbart använt vid akut bröstsmärta. De blir alldeles förvirrade på labbet om du tar det som ett rutinprov. Ja. Det går liksom som ett larm nästan när man tar dem, ni förstår.
Ja, okay. Men är inte det så här att det är också en...
För det antas att man just har ont i bröstet. Va, liksom.
Men är det en väldigt tillfällig förhöjning? Ja, exempelvis om man har kört en Ironman eller sprungit ett maraton och så går det ner.
Troponin T-stegringen, det är till och med just vad jag visat. I den andra studien jag gjorde av det vid 5 kilometers lopp, det var precis det. Det är en väldigt kort stegring som kommer max efter ett par timmar och sen går den över. Och det är därför vi har det provet, för att det ska vara något som snabbt försvinner ur blodet. Alltså, som det heter, kort halveringstid. Så att det blir en bra markör för en akut hjärtskada. För det försvinner så fort. Ja. Och det betyder ju också att det inte fortsätter att läcka ut.
Men kan du hade velat kalla det för en liten mikroskada i hjärtat?
Ja, jag tycker det.
Som lämnar någon form av spår, eller?
Ja, det är det vi inte riktigt vet. För vi kan ju inte göra sådana undersökningar på människor ändå. Vi kan hitta så små spår. Men jag tippar ju att det är den sortens hjärtbelastning som ligger bakom att man idag till exempel har visat då att de som springer maraton har typ 3 gånger oftare riktiga ärr som går att se på magnetröntgen i hjärtat jämfört med soffliggare. Och jag kan inte tänka mig att det är någon annan förklaring än deras löpning, eftersom allt annat är på deras positiva sida. För de är vältränade och utvalda som kan springa ett maraton.
Men kan man tänka sig att det kan vara för att människor är fyllda av prestige och så har de tränat för att de är förkylda mot bättre vetande?
Jag håller med om det. Det är den svåra frågan i alla de här sammanhangen som jag möts emot när jag diskuterar med kollegor. Att deras hjärtsvikt eller flimmer som uppstår sen, det är ju inte omöjligt att det var en följd av att de någon gång tränade när de hade myokardit helt enkelt. Eller fick det. Alltså en hjärtmuskelinflammation som följt av en virusinfektion. Det kan jag inte säga nej till, för det kan de ju ha haft utan att de sökte för det.
För det blir ju där det blir intressant att göra. Det är ju alltså just att jag tror ju väldigt mycket på att rörelse, motion, träning är bra. Jag tror ju till och med att det finns en stor nytta för människor att våga någon gång i livet anta en utmaning och i syfte att stärka sin självkänsla, sitt självförtroende.
Men om de misslyckas
försämra.
Då?
Fast då har man ändå misslyckats. Man behöver inte jämföra så mycket med någon annan, utan då är ändå, och du får inte sätta upp mål som handlar om att du ska...
Säker på att de inte kränker sig själva då?
Ja, det är möjligt.
När ungdomarna springer och så gick det mycket sämre än de hade tänkt sig.
Jo, men det kan ju vara så att någon tränar för en Ironman och så första året kommer de inte i mål. Men i regel så försöker man en gång till, och det, i den absoluta majoriteten tar ju sig i mål. För det är inte så svårt att faktiskt klara av att bara... ta sig från punkt A till punkt B om du gör lite grann investering. Sen att göra det fort eller bra, det är ju en annan sak. Va? Men jag ser ju att det också betyder väldigt mycket för människors självförtroende och självkänsla. Folk tappar i vikt och förbättrar sina vanor. Och den processen tror jag är väldigt värdefull. Men sen tror jag att kanske göra det till en konsekvent återhållande livsstil där man kör 3, 4, 5 långlopp varje år under en ganska lång tid. Där man också sätter en press på sig själv att
förbättra tiden.
Ja, men det blir en del av en identitet där man ska vara tuff och hård och stark och man så här, tål vad som helst och smärta sitter bara i huvudet, och då är det lätt att gå över gränsen.
Smärta är skönt.
Ja, till och med sådana dumheter. Men alltså så här, jag tar en smärtstillande tablett, jag är lite förkyld, det går över.
Jag tänker så här, nu hade du i frisbeugen.
Jag känner igen mig.
Ja, men det håller jag med.
Jag fortsätter att köra bänkpress och sprungit ett mål. Jag ska försöka springa Lidingöloppet nästa höst bara för att det är kul.
Men du hade ju sprungit ditt maraton när du mätte på dig själv i skogen bara. Mm. Men tänk, så här, man ska åka till ett lopp och sånt, så är man ju ofta lite uppstressad eller nervös och såna här saker. Och många som tränar hårt för att genomföra en Ironman klämmer ju in, träning i vardagen och kanske är stressade under passen och sånt. Hade det kunnat vara, om man bara är helt, liksom helt avslappnad och ingen tid att passa, om man springer i skogen, joggar liksom, tror att det är skillnad?
Ja, men det tror jag absolut. Och alltså, särskilt när du säger skogen, jag menar för mig som ju fortsätter att envist att träna fast jag har signaler om att det inte alltid är bra för mig heller, men det är ju återigen det radikala i boken då. För mig är det ju, jag tycker ju om när jag håller på och springer just i skogen. Jag tycker om det. Tycker det är jättehäftigt att se skogen medan jag springer. Fina kornmålsskogar som vi har. Bara de inte sätter upp sådana där jävla vindmöller där. Då bör civil olydnad ligga nära till hans. Men alltså det är ju jättehäftig kombo tycker jag att uppleva svensk skog och göra det i form av just för mig löpträning.
Ja.
Jag tycker det ger ett rus. I bästa fall. Men då måste jag ha tillräckligt bra kondis för att klara det. Och det är ungefär det som är målet för min egen träning nu. Jag vill kunna springa 8 kilometers rundan där uppe utan att bli direkt trött. Då är jag nöjd. Men det är mitt mål numera. Och det kan få gå ganska långsamt. Ja. Men jag får inte ramla på några rötter heller. För det är ganska terrängigt där uppe faktiskt.
Precis. Men hade du varit lite mer otränad och jag hade råd liksom coachat dig, så hade jag ju sagt ja, du kan gå i alla uppförsbackar.
Nej, inte på det.
Nej, men
jag
precis.
Inte
det. Ja, men då, du
jag dör
lite...
hellre i uppförsbackar.
Och då har du den, då ger du ett uttryck för det typiskt manliga prestigen där.
Ja, men jag har världens prestationsångest. Ja. Fastän ska jag kunna
men det är
sitta
det jag vill komma till, att det är lite
140 grann vetenskapliga artiklar i bagaget som jag har publicerat.
Precis, men det är det som också ligger människor i fatet som har det tänket. För hade man haft, med min inställning till träning är det så här, ta inte i för mycket, bygg upp, träna inte hårdare idag än att du också kan träna imorgon. Börja med att
gå. Men jag börjar komma fram till det nu, men jag kan fortfarande inte lägga av en uppförsbacke.
Nej, men om vi pratar generellt för folk, många gör fel.
Jag har en upplevelse i backar i Svärtinga. Jag bor i Svärtinga, det är extremt backigt kan jag säga. Det är jättebrant där mitt hus är.
Så det är bra för att komma ihåg.
Ja, men jag tycker ju samtidigt att just nu när man är till åren kommen och det där är ju asfalt, så är det ganska perfekt.
Absolut.
När jag inte hinner ut i skogen och det är för mörkt, så är det att springa hårt i en uppförsbacke. För det är väldigt snällt mot lederna. För mig i alla fall. Uppåt. Sen får man inte springa så fort ner. För
jag
kör
stavgångsintervaller uppför vid väldigt hög intensitet. Så jag är kuperat i Borås.
Så om jag får återkoppla. Det är därför det ska bli kul faktiskt att springa Lidingöloppet. Som ska ha den där helt vidriga backen på slutet. Jag tror att jag är ganska van vid sådana från Svärtinge.
Jag kan säga att...
jag kommer inte ihåg hur lång den är.
Det är ganska kuperat där vi springer också hemma i Borås och sånt. Ja. Och backen till mitt hus är precis lika lång och precis lika brant som Abborrbacken. Och Abborrbacken, du kommer inte tycka att den är jobbig.
Men hur lång är den då? Jag kommer
den
inte
är ihåg. Väl 500 meter ungefär.
Eller inte mer?
Och 50 höjdmeter
eller något flera, sånt. Men det är ju min backe som jag alltid springer i Svärtinge.
Du kommer rulla över den. Den är lite uppåsad sådär. Jag vet inte, jag sprang ledningen första året så bara, jaha, det var Abborrbacken tydligen.
Ja. Jag fattar inte heller vilken backe det var när jag sprang ledningen.
Men den är på slutet är den där minns att jag kollade.
Ja, andra halvan i alla fall någonstans.
Men det är 5 kilometer kvar. Sen finns det en golfbanebacke med 2 kilometer kvar som man inte pratar så mycket om.
Men då helt lugn nu. Kan jag säga att när jag sprang mitt maraton sprang jag ju 5 varv runt Älgsjön. Där är ju en backe på slutet. Den är ju 700 meter och sånt. Den sprang jag ju 5 gånger.
Ja. Nej, det Abborrbacken kommer du kanske bli besviken på då.
Men om så kaxig jag är faktiskt glad om jag kommer i mål.
Men om vi landar någonstans i så här, om man nu tänker då så här att om man lägger lite grann, om man har förmåga att lägga den här prestigen och prestationshetsen åt sidan i vardagen, det här att man inte säger men jag ska pressa mig, jag tänker pressa mig tills jag dör, jag vägrar att gå. Jag hade ju sagt så här: du ska absolut gå upp för spackarna i din vardagsträning så att inte pulsen drar iväg, för det blir för hög intensitet, och du ska inte köra crossfit när du inte behärskar att göra kettlebells, för du kommer dra din AC-led sönder och samman, och du ska inte lyfta...
Det vill man inte.
Nej, men du vet ju alla de här typiskt manliga prestationsskadorna. Du ska inte spela paddel ouppvärmd 3 dagar i rad och vad det nu är folk gör liksom. Och man landar ändå i så här att motion, rörelse, fysisk träning som sådan med sunt förnuft, inte träna när man är sjuk, inte utsätta sig för skadarisk, är bra för oss.
Ja, det tror jag nog, det håller jag med om. Om man lyssnar på sig själv, det är det man måste göra. Man måste ju ta individuella hänsyn. Men det är ju det du förespråkar nu. Orkar du inte din backe så får du ge dig.
Precis.
Du ska inte lyssna på Anders Hansen när han säger åt dig så här mycket måste du träna för att bli smart. Jag brukar tänka stackars Stephen Hawking då, som satt i sin rullstol. Vad korkad han måste ha varit egentligen. Och han fick aldrig förstå, han är ju död nu, hur odeprimerad han skulle varit om han kunde varit ute och sprungit. Ja, men jag tycker inte det där går ihop sig. Alltså, jag tror inte ett dugg på det där påståendet att man blir så lycklig av att någon annan säger åt en att träna mer.
Definitivt inte, men det håller jag verkligen med
om. Än vad man själv hade valt. Just vilket det. Ju är förutsättningen för hans sätt att ordinera och säga åt folk. Du ska börja träna som är deprimerad. Det är det jag säger inte funkar. Och har väldigt tydliga, jag går nästan tråkigt i detalj genom en av favoritartiklarna som påstås visa att träning skulle hindra depression. Och det gör den absolut inte när man skärskådar den. Den är bara en ganska svag studie.
Ja.
Så man hittar just ingenting och därför blir det ingen skillnad mellan träning och mediciner. Utom i ett avseende där medicinerna faktiskt är bättre.
Ja. Men på om man tänker sig känslomässigt och psykiskt och mentalt välmående på sikt, alltså i att kanske stärka sin självkänsla, att man känner att man påverkar sig själv positivt i någon riktning, eller man, ja, alltså man är just att vara proaktiv överhuvudtaget då. Vad tror du om det?
Nej,
det
kan alltså, jag själv känna det, väldigt mycket. Jag bara vända mig till att jag alltid får den här frågan när det gäller mina patienter då, som jag har diabetes och är deppiga och allt möjligt då. Jag sköter nästan bara diabetespatienter nu, men ganska många faktiskt. Och när man undersöker hur det går när man har ordinerat fysisk aktivitet på de här, så är det ju 4% som håller sig till det efter ett år. 96% har slutat. Då kan man väl inte bli så jäkla lycklig av att träna och känna allt det här andra. Om alla automatiskt slutar, utom en på 25. Det går inte ihop sig liksom.
Ja, men, tror du inte att det är att man är lite obekväm då?
Ja, men det är det. Eller som man är, lite, man är obekväm. Obekväm är att inte vara skyddad från sin depression. Det är ju motsatsen. Mm. Det är som när Anders Hansen själv säger att det är hemskt att springa. Jag har sett att han säger i någon intervju med honom. Jag menar, är inte hemskt motsatsen ungefär till att bli odeprimerad?
Vad är det alltså?
Så man har ju inte valt det själv, jag försöker säga. Nej. Jag tränar för jag trivs med det. Ja. Jag vill inte säga åt någon som inte trivs med det att de måste träna. Så kanske det finns något sätt att lirka fram det i någon kompromiss som vi inte hittat än.
Ja, men skaffa hund. Att promenera ut i skogen och att titta på skogen och få frisk luft.
Jag tror
och
att det måste vara nyttigt. Jag håller med om det.
Ja,
hur får man folk dit då som bor på söder i Stockholm och som tycker om allting här i Sverige och som har för långt i skogen?
Ja, det är en annan fråga för dem, stockholmarna. Hur de ska ta sig ut.
Hur ska de kunna bli glada egentligen?
Jo, men om vi tittar lite på om man tittar på våran samtid ser ut här. Vi har ju liksom inga fysiska arbeten. Det här med motion är en sån ny företeelse. Träning.
Det finns ju inga fysiska arbeten kvar. Nej, men brevbärarna får ju gå runt med några bär.
Och idrottsvärlden är väldigt ny. Alltså, idag pratar vi mycket om så idrottsmän sätter standarden och normen. Och så här, men modern idrott är ju bara en blinkning bort liksom. Men man tänker sig vårt mänskliga arv, vi är ju gjorda för att använda kroppen på ett naturligt sätt i våran vardag för att kunna överleva.
Nej, men det är det vi är.
Försörja oss, bära och släpa och vandra och sådär, och det är en blandning av lite högintensivt men väldigt mycket lågintensivt framförallt.
Absolut.
Och det är lite grann, känner jag, i vår värld idag så har vi har blivit väldigt, väldigt, väldigt bekväma och stillasittande och sådär, och vi har ju oerhörda konsekvenser av den så att säga livsstilsohälsan.
Men allt det där härstammar ju från, det tror jag verkligen, nästan allt man hittar som är ohälsosamt idag härstammar ju från att vi är så hårt selekterade för att vara samlare och jägare en gång i tiden och skulle just klara oss och gå lågintensivt för att flytta oss till nästa plats där det fanns saker att samla och jaga. Det håller jag tror verkligen man kan nästan hitta varenda problem idag utifrån de enkla tankarna, och allra helst skulle jag ju vilja lyfta fram gentemot just Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson som påstår då att vi ska träna mer så att vi inte blir feta så att vi sen skadar svårt utav corona, det har jag hört honom säga. För så var det ju faktiskt. Mm. I det sammanhanget var det absolut inte bra att vara fet. Inte ens tjock då. Det ökar ju risken att man blir svårt sjuk i corona. Det slår jag inte undan några fötter på. Det håller jag helt med om. Alltså. Men sen när han påstår då, samma generaldirektör då, att då ska vi träna mer. Det har man ju inte visat just. Att ordinera träning eller att ens få folk att träna mer leder inte i genomsnitt till en viktnedgång. Och det tror jag precis hör ihop med det du sa. För det citerar jag väldigt noga i boken. En färsk och jättesnygg analys där man har använt dubbelmärkt vatten till och med. Som är det absolut säkraste sättet att avgöra folks totala energiförbrukning på ett sätt som jag också går igenom i boken, för det är krångligt. Men då kan man mäta all energiförbrukning under flera veckor i all form. Alltså om man rört sig, om man bara legat still, om man använt muskelarbete och så vidare. Energiförbrukningen som går åt av att ta hand om mat etc. etc. Och då visar man att de som rör sig extremt mycket spontant, de har lägre metabolism än vad de borde ha.
Är det för att de är så energieffektiva?
De blir mer energieffektiva, och till och med, det här vet man ju inte exakt, men det, jämfört med djurförsök och lite små studier på människa, så finns det ju tecken på att när man tränar riktigt hårt, och det är just parallellen till när vi var jägare och samlare och kanske gick flera mil om dagen ibland, för vi var tvungna, då sänks metabolismen sen när man inte rör sig för att försöka kompensera. Säkert som man skulle överleva de här långa vandringarna. Så det sjunker liksom på natten och sånt. Och det kan ju illustreras, tycker jag, indirekt genom anorektiska tjejer som då kan vara ortorektiker och träna bort sin menstruation. Till slut ser kroppen till att du har inte råd att menstruera. Det kostar för mycket energi, så vi stänger av den nu, för du tränar så mycket.
Men du kan
så det är det som är så intressant. Vi är verkligen konstruerade för att överleva, tror jag, i den här jättetuffa miljön vi hade en gång i tiden, med brist på mat och säkert långa promenader för att hitta det lilla som fanns. Och slutligen passar ju det så bra med lågkolhydratkosten. Det fanns nästan inga kolhydrater att hitta. Och fanns det, så var det under väldigt korta perioder när någon frukt eller något träd hade frukter och sånt som man kunde äta. Sen är ju de borta.
Naturen är fylld av fett och protein.
Det finns liksom inte massa kolhydrater att hitta i naturen naturligt för de 90 000 första år vi fanns, eller vad vi nu ska räkna. Om vi har varit jordbrukare i 12 000 år eller sånt där.
Innan dess fanns det inte. Var det fett och protein?
Fett och protein. Och frukt enstaka dagar då och då liksom, när man hittar något. Och sen var de borta, för aporna tog de ännu bättre än oss och så i träna.
Jag tycker det är
så det går ihop sig så bra med att det är det vi gjorde för att överleva. Och därför lägger vi på oss en massa fettväv så fort som vi har möjlighet, för vi ska ha det som en reserv.
Så övervikt, eller om man lider av diabetes typ 2 då framförallt, gissar jag. Kosten är betydligt...
Det är den starkaste faktorn, det är att man äter för mycket. Ja. Det tycker jag slår in öppna dörrar. Jag är ju tillräckligt gammal för att ha sett skillnaden i Coca-Cola-flaskornas storlek från 33 som man delar när jag var liten, till att man köper 1,5 liter själv idag och dricker upp. Men kan det bli tydligare?
Nej, men det är inte att slå upp öppna dörrar. Därför att det är ju det jag tror att vi har en väldigt stark samsyn just i det här att... Ja, men så här, träna sig till bättre vanor, träna. Jag är ju för fysisk aktivitet, jag tycker det har en mängd olika fördelar, men det kan ju inte kompensera för en dålig kosthållning.
Nej, och har du en dålig graden som det kan vara idag.
Och har du en dålig kosthållning, så kommer den ökade träningen driva på din aptit att äta mer av detsamma som är dåligt.
Det varierar ju, men ofta är det ju så.
Ja, eller i alla fall det som man får lära sig som idrottsman. Då är det ju kolhydrater.
Det ökar ju aptiten, det håller jag med om. Men energiintag i sig, eller träningen i sig, gör ju inte alltid att man automatiskt blir... Det där är komplicerat hur folk reagerar på träning vad gäller aptit, tycker jag.
Du vet, om du läser kostråden för elitidrottsmän eller motionärer, så pratar man ju om att man ska äta så här 7... Inte bara bör, eller inte bara kan, utan man bör ju äta 7-10 gram kolhydrat per kilo kroppsvikt. Det innebär ju att någon som väger 85 kilo som jag gör, då kan du äta upp till 850 gram kolhydrater på en dag. Och det ska vara konstruktivt. Du kan ju... Vilka nivåer av insulin ska inte produceras på daglig basis? Ja,
men du behöver inte slå in det i huvudet mig. Jag bara tycker det är så helt fascinerande att man fortfarande kan säga något så otroligt dumt.
Ja, precis. Det är ju
det kan ju inte vara något annat än sockerindustrin som har fått den lobbyismen och funkar så här jäkla effektivt. Och det är därför de sponsrar så mycket söta sportdrycker på alla evenemang också. Det är väl helt övertydligt. Och säger till och med reklamen på tv att det ger energi, som att det är något positivt.
Men de här patienterna då, som inte blir lyckligare av att träna och som inte...
Ja, de följer inte råden i alla träning. Fall.
Nej. Hur är det med kostråd i den gruppen av patienter?
De tittar säkert de gärna på... Ja, många äter ju en massa kolhydrater, för det fortfarande är de vanligaste råden. Visst är det så.
Men du sa att...
Och det är jättesvårt för svenskar att sluta och käka alla dessa potatisar.
Ja, nej, men det vet man ju själv. Det är ju bara att stanna längs vägen och gå in på en mack, så är det ju bara... Det finns ju inget annat.
En potatis?
En kolhydrater, godis och socker.
Just potatisen är verkligen det heliga. Om jag försöker prata med mina patienter som ju konkret dagen efter kan få förbättrade blodsocker bara för att de tar bort kolhydrater. Det kommer ju samma dag som man börjar, så blir ju sockret bättre. Det är bara att titta på mätaren och se hur mycket bättre det blev. Men ändå så försöker man få, varför gick det inte mer än en vecka då? Åh, kan inte sluta äta potatis?
Jag tycker
100 år liksom.
Ja, men motivation.
Det är också mycket vanligt.
Är ju den, liksom, att, tycker jag.
En del är totalt, alltså, doften av färskbröd, det är ju...
Alltså, men motivationen där är,
det kan jag hålla med om.
Man är inte så motiverad att ändra sin kost heller då.
Jo, man är nog motiverad, men det räcker inte. Man ska kämpa mot sitt begär.
Mm. Men om man tänker då så här, ja, men vi är de här primalmänniskorna som är vana att röra oss väldigt mycket, och så lever vi i den här moderna världen som inte... Det initierar ingen naturlig motion.
Elcykeln istället.
Ja, precis, elcykeln, och så har vi all den här söta maten. Liksom. Vad är lösningen? Alltså, så här, välfärdssjukdomar är ju ändå ett oerhört vanligt... Det är ju den stora epidemin, enligt mig.
Svåra frågor.
Ja.
Men jag vill ju inte gå ut och frälsa hela befolkningen. Men vad jag försöker framföra i boken är väl att man får ju försöka hitta någon lämplig balans. Om det nu är så att det är asgott med sina potatisar. Man får väl äta en dag eller något som man kanske tål. Man måste försöka hitta vad man tål just. Mm. Och så måste det ju vägas mot hur mycket glädje det nu verkligen ger. Jag tror ju att det kan vara värt att käka en god chokladbit ibland, för att det är så jäkla gott. Mm. Men det ska ju vara det. Man ska ju inte sitta och bara pimpla cola 1,5 liter av gammal slentrian framför datorn. Det tror jag de flesta fattar, att det är jättedumt, även om det är så nyttiga kolhydrater då. Det fräter ju till och med upp tänderna. Och menar, min huvudidé är ju att det är ju naturligt att försöka komma till något som liknar en lågkolhydratkost, för det är ändå det vi har lättast att tåla. Och framförallt tror jag ju då att det är medelhavskosten med lågkolhydrater som har bäst evidens idag. Och där får man ju dricka ett glas rödvin och trösta sig med också på kvällen.
Men ändå är det så märkligt att många av många av de här sanktionerade kostråden, och många av dina kollegor, att den absoluta merparten faktiskt dina kollegor, är fortfarande fast i det här fetträdda paradigmet.
Ja, fast jag föreläser ju väldigt mycket för kollegor också. Kan jag erkänna att det är många som kommer och säger efteråt, jag har gjort precis som du sa, titta, jag har gått ner 10 kilo och mår bättre än någonsin. Det är, håller på att vända. Det är bara att man inte riktigt vågar säga det så tydligt. Det får jag nog säga.
Ja.
Det gör det faktiskt. Det är många som hänger med, att det är modern forskning som faktiskt visar det här, att det inte är bevisat att det gör nytta att äta lågfettkost och banta vid diabetes till exempel.
Det
publiceras 2013, jag menar långsamt. Men jag håller ju också med det som du initialt sa här, att det är konstigt att det ska ta sån tid. Vi talar ju liksom om 10 år efter att studier kom ut som visar det här liksom. Och så går det ändå inte igenom. Men jag har inte varit med om det i något sånt där vetenskapligt sammanhang förut. Jag berättade för dig innan att min bakgrund är ju rent strikt att det verkligen var högt blodtryck och inget annat jag skrev min avhandling på och forskade på några år innan det blev mer allmänt om livsstil. Och i den världen, man slänger ut ett läkemedel som inte funkar dagen efter studien visar att det inte funkar. Det åker ju bara ut. Men när det gäller livsstilsråd så segar man på med samma gamla felaktiga råd i ett decennium. Jag vet inte, det är så annorlunda på något sätt när man har sagt till sig själv, antar jag, att jag inte får äta upp den där fläskkanten för den är farlig. Så har man sagt det i 20 år och så visar sig att det är fel. Det är jobbigt att ändra sig, särskilt när man har sagt samma sak till andra. Mm. Så jag tror det är prestige.
Mm.
Jag kan inte hitta någon annan förklaring än att de här läkarna som alltid har sagt det, läkarna, forskarna, de ger sig ju aldrig riktigt. Stefan Rössne gav sig väl aldrig riktigt, men nu är han pensionär sedan länge, så att
det kan sitta rätt.
Debattera med honom längre, men det gjorde jag ju en gång i tiden.
Det kan sitta rätt hårt i befolkningen också, tror jag. Jag ser på min dotter, när hon tar en macka och så äter hon bara smöret. Då kan jag känna så här, men du får äta brödet. Eller vänta nu, jag gillar ju att du äter smöret.
Visst är det svårt? Ja. Ja, jag får erkänna själv att när jag har hällt smör på mera bacon har jag ibland känt att det här är kontraintuitivt. Men så har jag gjort det i alla fall. Fast ofta blir det olivolja istället, för jag tycker det är godare.
Mm. Men du, när det gäller mycket av studier, för jag menar... Skulle man fråga SOK och RF och de här som pratar om att det här är viktigt, skulle man prata med SOKs dietister och sånt, så säger de så här, ja men vi har ju studier som visar att det är viktigt att äta 7-10 gram kolhydrat och det här är viktigt och det här är viktigt.
Nej, det har de inte.
De säger ju det.
Men det är ju inte sant.
Nej,
jag brukar vara så, jag tror att jag är så glad att vi inte har en dietistutbildning här i Linköping faktiskt, för det har vi inte, för att jag är ju ändå professor i internmedicin, så jag har ju ett övergripande ansvar för att det inom mitt område är korrekt på universitetet. Jag är, som det heter, ämnesföreträdare. företrädare i internmedicin. Jag slipper ju ta den debatten lokalt just det. För jag förstår ju från andra orter att de inte riktigt så ofta hängt med.
Nej.
Jag vet ju inte om det ändras kanske sista året då, men annars så är det ju väldigt mycket dietister som skriver ilskna mejl till mig när jag har sagt något.
Jo, men absolut.
Utbildade på andra orter än
i
Linköping.
Jag är ju bara lekman i det här, men jag får väl också känna att man är väl inte jätteimponerad över deras gärning eller deras budskap eller uppdatering. I alla fall, det är också den informationen.
Jag måste få tillägga att vi har enstaka jätteduktiga dietister. Vi har en jättebra dietist på vårdcentralen där jag är, det måste jag få säga. Mm. Som gör det jätteroligt att jobba just med diabetespatienter. Så det finns men, är ordentligt pålästa och duktiga.
Men dietistutbildningarna som finns då, de har inte tänkt med
riktigt. Inte som jag vet, men jag har inte full insyn i vad som har hänt de senaste åren, om det kan vara någon liten skiftning.
Mm.
Men det är ju inte mitt allmänna intryck.
Nu kan vi inte prata kort om det här med koststudier, för det verkar ju vara väldigt så här, det är ju en, just det här att som, när man tittar på det utifrån så tänker man så här att ja, men man gör ju studier på det som är viktigt att veta och det som är angeläget och det som gynnar, men det, så är det ju inte alltid, utan det ska ju finnas någon som betalar.
Det ska absolut finnas ska någon etiskt, som betalar.
Etiskt god accepterat.
Ja, etiken är ganska enkel numera, fast det tror jag inte alla har förstått. Men jag sitter i etiska nämnden nu som suppleant och är med på en hel del möte. Jag tror inte att det är den svåra grejen. Det finns ganska högt i tak faktiskt om man gör en vettig studie. Utan det är mer det här att få pengar. Det är jättedyrt att göra studier på att ändra folks beteenden, och det kostar miljontals kronor om det ska vara bra studier. Och där sitter ju ens gamla kollegor eller motståndare och bedömer om man ska få pengar. Oftast äldre professorer eller åtminstone högmeriterade forskare som sitter i och delar ut pengarna eller säger vilka som ska få åt olika fonder och vilka det nu är. Det gör ju att allt går väldigt långsamt, det är jag övertygad om.
Mm.
Det är ju sådana som har gamla meriter och kanske till och med inte ens ska slåss för sina egna meriter längre, för de är så gamla. Om ni förstår.
Ja.
Det är därför man sitter och bedömer anslag, för man har kommit så långt i karriären så man kanske inte ens forskar så mycket längre. Det tar jättelång tid att bedöma anslag.
Ja, just det.
Jag sitter själv och gör det ibland i stora sammanhang. Det är ju jättejobb alltså. Så allt som ska läsas igenom, allt som ska bedömas och alla möten som ska vara. Så det är ju något som dränerar tid från oss mer faktiskt meriterade forskare som hamnar där då, istället för att söka pengar själva. Men det är ont om pengar att söka i Sverige. Det finns ingen fri forskning som folk tror. I alla fall inte på mitt universitet.
Förr var det ju så.
Om man var professor som jag, hade man ju pengar automatiskt i tjänsten för riktigt länge sedan.
Och det är egen budget liksom.
Man var liksom chef för allting och kunde bestämma vad pengarna skulle läggas på. Då kunde man ju förstås satsa till viss del på sin egen forskning som man hade fått tjänsten utifrån. Det var väl inte så ologiskt. Idag finns inga sådana här fria medel alls nästan att tillgå på några universitet. Du ska alltid söka pengar, och då måste det ju vara lagom kittlande, inte för kontroversiellt, för då får du inga pengar. Så enkelt är det.
Betalas mycket forskning av privata?
Nej.
Inget
på universiteten. Det är privata donatorer till de stora anslag. Lungfonden är ett sånt exempel. Ja. Det är privata donatorer och sen delas det ut på det här sättet. Så det är ju inte universitetet. Universitetet har ju väldigt lite pengar nu med, utan det är ju typ cancerfonden, hjärt-lungfonden är ju de stora. Wallenberg ger jättemycket pengar till forskning. En del privata stora donatorer som kan ge egna anslag. Och så utlyses det då. Universiteten har jättelite idag. Det går till löner och lokaler och sånt. Va? Ja. Undervisningen.
Men livsmedelsföretag och sånt kan ju göra egen så kallad forskning.
Ja, visst,
eller läkemedelsföretag.
Men då utlyser de ju pengar precis som passar med dem. Jag har ju blivit tipsad om det när jag försökte visa att antioxidanter var farligt. För det har ju varit en av mina starka teorier utifrån publicerad forskning, att det är oxidationen vid träning som ger den här insulinkänslighetsökningen. Så blockerar man den, förstör man ju mycket av effekten med träning. När jag försökte söka pengar till det så fick jag tips från någon som tyckte jag skulle söka, från en sån där stor förening som sålde antioxidativa preparat, och de utlyste med det. Men det skulle ju bara gå till dem som ville visa att det var bra.
Mm.
Kan det bli tydligare?
Nej.
Du får bara pengar om du gör en studie där du tänker visa att våra antioxidanter och tilläggsvitaminer ska vara nyttiga. Men det är så man kan driva en tes att den blir sann, om du förstår.
Känns ju det största, största tänkbara jävet.
Ja, men det är extremt jäv. Så jag tyckte verkligen det här är inte ens kul att försöka forska på när det finns sådana starka lobbyverksamheter som bara ger pengar till dem som tänker inom citat då forska på saker som vi vill få veta är bra med de produkter som vi säljer sen.
Om man har resultatet kvar, forska nu så att det blir det här resultatet.
Ja, men det är otäckt tycker jag. Så det är ju lite så det är. Och det är därför det har varit så svårt, tror jag, att få pengar till forskning där man faktiskt visar att det finns baksidor med träning, till exempel hård träning. Eller tävling kanske man ska kalla det då.
Ja, precis. Men man ska också vara väldigt, vad ska man säga, granskande och kritisk när någon säger att nu har vi en studie som visar att fett är farligt, kött är farligt. Det här är just det, för det kan vara...
Man måste titta ibland numera faktiskt på jäv hos de som har skrivit det och vilka som har finansierat det. Man bör egentligen kasta ett öga på det, ja.
Ja.
Och för att känna sig trygg med resultaten, tyvärr håller jag med om det. Att ska man vara helt säker och göra en ordentlig granskning av en aktuell studie, så bör man kasta ett öga på det numera.
Precis, ja. Men om vi tittar på så här, vilka är de största hälsoriskerna idag, skulle jag säga? Alltså, vilka är de största vällevnadssjukdomarna och var kommer de ifrån? Vi har ju varit ganska nära svaret naturligtvis med maten här då.
Ja, det får man, om jag ska säga. Sen måste jag ju bara samtidigt säga att just vi här i Skandinavien och Sverige, vi blir ju bara friskare och friskare, fast vi blir tjockare. Så jag vet inte riktigt. Sen vill vi kanske bli 100 då, men det måste man ju samtidigt ta klart för sig. Jag menar, vi har ju snarast problem med att pensionerna inte räcker. Det är väl jätteaktuellt just nu. För folk blir så jäkla gamla och är friska så jäkla länge. Så man ska ju inte riktigt måla fan på väggen och tycka att vi är så himla sjuka. Det är väl bara att det är trist att dina knän och höfter har pajat för att du var så jäkla tjockt och allt för länge, till exempel. Vilket jag tycker är ganska kul i sammanhanget. Om nu träning var så jäkla bra, borde man väl ha extra bra höfter och knän när man har tränat dem på att bära runt på all den där fettväven hela livet. Bara det visar väl ganska tydligt att det finns en gräns för hur mycket man kan bära runt på. Just musklerna blir ju stora, det vet man ju. Ju tjockare man är, ju mer muskler har man. Det är ju ett ganska starkt samband. Typ 30% av en helt vanlig viktökning är ju faktiskt muskler. Det kostar ju muskler att bära runt på den nya och tunga kroppen, om du så bara använder den lite grann. Så att egentligen är vi ju väldigt friska nu med. Men vi vill ju vara friska så bra som möjligt, så länge som möjligt. Men det innebär ju då att man är kärnfrisk ofta när man är 75, om man lyckas bra.
Men livsstilssjukdomar som diabetes typ 2 och
sånt? Ja, men det är ju fetma. Det är en förutsättning att man är fet egentligen. Man kan nästan inte...
Men hur ser siffrorna ut? Ökar det eller minskar?
Nu har vi inga superbra register för sånt i Sverige, vad vi till exempel väger. Vi väger ju inte alla människor. Så, men om man tittar på diabetesinsjuknandet just, har vi ganska bra register. Och då har det faktiskt visat sig att man behöver vara tjockare för att få sin diabetes nu i Sverige än förr. Så det är inte en linjär koppling mellan att vi tjocknar och att det blir mer och mer diabetes. Snarare kan man se att när folk får sin diabetes så är de lite tjockare idag än vad de var för ett tag sedan. Så det talar ju för att man faktiskt tål sin fetma lite bättre idag än för 20 år sedan. När man tittar på de data i insjuknandet i typ 2 diabetes. Så vi är inte lika tydligt kopplade där som i USA, där det mer går helt parallellt av fetmaökningen och diabetesökningen.
Kan det hänga upp med vad fetman kommer ifrån? Där har man ju extremt mycket,
det är bara BMI,
high fructose corn syrup och så vidare.
Ja, jag håller helt med om det. De har ju en extrem form av socker som är ännu värre än våra sockerbetor som vi använder. Jag har faktiskt skrivit en review-artikel om det, en av de få jag skrivit. Jag tror verkligen att det är ett av deras jätteproblem som vi gudskelov inte följt efter. Vi har ju nästan lika stora läskglas på McDonalds som de, men de har ju fruktos från sitt majs som de utvinner kemiskt, så att de får så extremt söt saker. De har ju majs liksom, korn, som sin bakgrund till både, tror jag, majsoljan men också kolhydraterna. Vi kör ju sockerbetor här som är vanligt sakkaros. Det är nog lite snällare. Sen tycker jag det är intressant sammanhanget att jag tror vi är lite primade att tåla kanske lite mer fetma här uppe som utsatta för all den här kylan i alla tider, som ju illustreras genom att vi också är ganska duktiga på att tåla mjölk högt upp i åren, vilket är ganska unikt för oss. Så det finns nog genetiska skillnader där jag tror att vi svenskar är duktigare på att tåla kyla, lägga på oss fett på rätt ställen, kunna dricka våran mjölk, kanske till och med utveckla brun fettväv som vi bara gör värme när vi fryser då.
Som vi sen kan använda för att simma i kallt vatten.
Alldeles precis. Och det slår jag ett slag för min bok, att bada lite kallt ibland, för det är ändå ett organ som är ett slags fettvävsorgan som man kan ha glädje av, som bara värmer oss, brun fettväv.
Ja.
Och det har jag ju forskat lite på. Det såg ut som att man kan träna upp den också. Jag tycker det är kul.
Lite eskimo-gener helt enkelt.
De har andra intressanta gener som faktiskt rör fettmetabolismen, men eskimoer gillar ju jag, för de är ju det tydligaste beviset på att man inte måste äta massa frukt och grönsaker, för det finns ju inte ens där. Nej. Och ändå har de historiskt sett varit kända för att vara jättefriska högt upp i åren och inte få någon åderförkalkning alls. Så det har jag som ett starkt argument mot sockriga frukter, tycker jag, som är rätt kul historiskt. Liksom,
det tycker jag är spännande, för det där har jag själv kommit till insikt ganska mycket de senaste åren, just den här hypen, inte bara frukt men också den här fixeringen vid att man ska äta spenat och grönkål och året runt, alltså väldigt mycket av frukt och grönsaker har ju varit säsongsbaserat.
Ja, det är jätteonaturligt att pilla i sig det där sockret varje dag. Ja, förutom att det är besprutat vare sig vi vet eller inte. Jag tror att det är ganska mycket gifter på frukt tyvärr.
Och även de här oaxalaterna, att vi inte kanske ska utsätta oss för hela tiden.
De kan man ju få njursten av.
Ja, att man inte ska äta det hela tiden. En stor spenatsallad varje dag. Känns
inte verkligen inte.
Nej. Och det är ju verkligen kontroversiellt, för det är väl någonting som alla säger. Nej. Frukt och grönt ska vi ha. Frukt och grönt ska vi ha.
Ja, det försöker jag verkligen slå hål på i boken. För den enda riktiga studien som testar det, WHI-studien i USA på cirka 50 000 kvinnor som faktiskt finansierades med skattemedel. Då, den visar ju att de kvinnor som hade hjärtsjukdom och lottades till att äta lågfettkost, mer frukt, mer grönt och mer fiber, de fick 26% mer hjärtinfarkt än de som lottades till att fortsätta äta som vanligt. Och det är något jag känner man verkligen har mörkat. De sjukaste personerna blev sjukare av den här fruktdrypande och fiberbefruktade frukten. Ja, jämfört med och att inte gå ner i vikt som kontrollgruppen gjorde som skulle fortsätta äta som vanligt. Så jag tycker det är hårigast, för att vi säger faktiskt i just etiska sammanhang så är ju inom sjukvården sagt att man ska ju liksom särskilt värna de som är sjuka. Och de sjuka i VHI-studien, de kvinnorna som hade haft hjärtsjukdom, de blev ju sjukare av den kosten som Livsmedelsverket rekommenderar idag.
Den här veganska dåligt samvetebaserade kosten, den tror vi inte på, eller?
Inte ett skvatt.
Nej. Jag blev väldigt aggressiv när jag tänkte på den och hur man säljer in den och hur man demoniserar riktig mat. Du pratar om fläsk med smör och sånt.
Ja. Jag står för det.
Man är ju en dålig människa om man äter.
Bacon är jättegott.
Ja, fläskkött
tycker jag egentligen är mycket godare än nötkött nästan alltid. Även om jag får erkänna att i somras har jag lärt mig att bränna entrecôte riktigt hårt. Alltså, då blev den god på grillen.
Levergryta i grädd och fläsk. Det ska jag äta när jag kommer
hem.
Gör du inte det?
Det var bara en leverexpert som tittade in genom fönstret där faktiskt. Ja. Men jag tror inte han vill äta sitt favoritorgan heller.
Jag tycker det, men låt oss prata lite kort om det här med
eskimoerna. Det är inte mycket, för du ska träffa den andra professorn här nu.
Ja, en stund. Men du, det här, tänk så här, eskimoerna och egentligen alla våra föregångare och utrikesfolk som åt så himla mycket inre organ och de åt mycket fett och mättat fett. Och det känns ändå som att det här pratar vi om mat som har funnits på jorden lika länge som vi har funnits.
Vi är ju gjorda av den.
Vi är gjorda av den.
Det är inte det allra mest konstiga att något ska vara farligt som vi är gjorda av. Ja. Muskler, alltså kött och fettväv med mättat fett i. Ja. Hur ska det kunna vara giftigt? Och när man ammar som liten så får man i sig en massa mättat fett i modersmjölken från sin mamma. Börjar hon ens liv med att förgifta en?
Nej, såklart inte. Och det är ju, för oss är det självklart.
Jag tycker bara det är så konstigt.
Ja, men det märkliga är att så många i din profession och i det man lär sig av det som är sanningar är precis tvärtom.
Fast det talade vi ju lite om innan, och han som är ansvarig för det där på läkarprogrammet, en docent som tittar in genom fönstret här, så är det ju liksom det man har ju plockat bort nutrition från läkarprogrammet egentligen. Det finns nästan ingen undervisning i det längre.
Det är
timmar på de 12 terminer som man ska gå nu. Alltså.
Ja, inte det konstigt egentligen?
Jag tycker det är helt fel. Man skulle väl plocka bort en massa folkhälsomedicin som har så liten relevans för de allra flesta som ska jobba som läkare. Medan kosten dyker väl alltid upp liksom, i nästan alla möten med patienter, i alla fall någon gång.
Genustänk kanske, kan ta bort lite. Genusteori.
Det är väldigt lite sånt. Men alltså, folkhälsomedicin, jag tycker det har visats väldigt tydligt nu under coronaproblemen. Hur liten förmåga de experterna som ägnat sig åt det har att förutsäga vad som händer i framtiden. Mm. Det är statistik på folkhälsa snarare än att man tittar på riktiga lottade studier som vi gör i traditionell internmedicin. Och som det finns inom nutrition i alla fall. Jag tycker man kunde lägga tillbaks lite av den tiden, för den är viktig faktiskt.
Men om vi landar lite i boken, så är det ju så här då, det kan menas om, man ska motionera, man ska röra på sig, men inte tvångsmässigt och inte med skada och sjukdom.
Ja, och kanske inte sikta mot att tävla så himla ofta heller.
Nej. Och äta fett och protein och bli mätt och inte
det
svälta sig.
Det är knepigt. Jag, där är ett av de få tillfällen jag håller med Stefan Rössner. Jag tror inte man ska äta till man blir mätt. Man ska äta till man inte är hungrig längre.
Ja, okay,
det är lättare
ja.
Att sikta mot det. Mm. Gamla mammor och mormor som tvingar sina barn att alltid äta upp, det tror jag är fel start.
Men den måste kunna känna efter.
Ja, precis, men man ska inte äta. Jag tror det är få förunnat att kunna äta sig ordentligt, mätta och samtidigt hålla sin vikt i 50 år framåt. Sikta på att äta dig ohungrig, det tror jag är rimligare och lära dig det. Jag tror också det är mycket naturligare att äta på det sättet. Man hade inte så mycket mat förr. Vi är liksom säkert primade att bli mätta lite sent.
Mm.
För att kunna få i oss extra mycket så att vi lägger på fett för jag. Och det har ju blivit ett problem idag.
Mm.
Det är att man inte är hungrig längre.
Nej, en annan sån här primal sak eller vana eller handling som jag tror på, det är ju korttidsfasta, att inte äta på 24 timmar ibland lite längre.
Jag tror
längre.
Att man är gjord för det.
Ja.
Det är därför vi har en gallblåsa, brukar jag försöka framföra. Du skulle inte ha en gallblåsa om det inte var till för att du skulle kunna klara i långa tider utan mat, och då samlas gallan i en blåsa och sen kan du äta mycket fett på en gång efteråt. Ja. Och då använder du din gallblåsa. Det är så vi är gjorda.
Och det är precis vad jag gör, och jag är ju inte hungrig i ett dyft när jag fastar, fastän jag kan träna.
Och frukost ska man ju absolut hoppa över. Det finns ju inget naturligt med att äta frukost. Om man inte vill bli extra tjock.
Dagens viktigaste mål.
Frukost, bara det. Gröt och mackor på morgonen. Vi har på att trycka i sig. Är inte det bra?
Det är det absolut svåraste att få sockerkontroll på när man är diabetesläkare, kan jag säga. Och hjälpa sina patienter med. För man är ju extra okänslig för insulin på morgonen av den inbyggda klockans skull. Och så slänger man på en massa kolhydrater där. Det går nästan inte att få kontroll på blodsockret efter de här klassiska svenska lågfettfrukosterna med massa flingor och grejer. Mm. Det skriver jag nog om i boken. Det är faktiskt kul med cornflakes. Det var ju mest till för att man skulle bli mindre potent.
Ja, stävja sexualiteten.
Ja, exakt så är det faktiskt. Det är många, Dr. Kellogg.
Han var ju lite såhär pingspaktor och allting.
Ja. Jag skriver faktiskt lite om det i boken för att jag fick läsa på det och tycker det är rätt kul att det var så den här klassiska svenska morgonen. Men visst, det kan vara gröt också som man kanske slår ett slag för. Jag tycker man ska skippa frukosten. Det ingår i medelhavskosttanken där man absolut inte ska äta frukost. Man äter stor lunch och väldigt sen middag.
Och
gärna med rödvin
till.
Så sover man gott, och då är man absolut inte hungrig när man lagt sig på det sättet när man möter morgonen därpå. Det blir jättenaturligt att skippa. Man får ett ganska långt måltidsuppehåll till lunchen, vilket säkert är jättenaturligt. Då kan man dricka kaffe på vägen.
Precis. Men som, måste jag fråga dig som, nu har jag förmånen att prata med en endokrinolog som kan kroppens hormoner. Alltså en av teserna med kort tidsfasta är ju att som medelålders man och äldre är att det främjar åtminstone lite grann frisättandet av testosteron, för att kroppen upplever att det finns en liten överlevnadsfunktion och att nu kommer inte någon mat, men livet kan fortfarande vara fullt av faror, och så frisätter man testosteron för att hjälpa till med
det. Jag har inte hittat några bra referenser på det.
Det kanske går att försöka.
Nej, men jag just med, det har ju blivit väldigt populärt att tala om den här testosteronbristen, och jag behöver närma mig den åldern, inte jag, men alltså kompisar. Jag ser att det förskrivs väldigt mycket Viagra till 60-talister. Mm. Alltså, det undrar man, ska det verkligen behövas så tidigt om man nu inte är jättesjuk? Men det är absolut så. Folk börjar känna sig lite slokna och sådär, och jag försöker att titta på det, men jag tycker inte det är så mycket bra vetenskap bakom det här, vad man riktigt ska göra för att komma åt testosteronbrist. Visst lutar jag mot att lågkolhydratkost och måltidsuppehåll som håller borta bukfett man säkert kan hjälpa till, men jag känner inte att jag har så starka bevis för det än. Jag ska göra en studie på det.
Man pratar om tung styrketräning skulle kunna vara positivt också.
Det har jag faktiskt tittat på och hittat ingenting.
Ingenting. Jag tänkte att det var därför du lyfter så mycket bänkpress.
Ja, det är mer fåfänga och egentligen är det mest marklyft jag försöker hålla vid liv, och det är för att jag bygger hus. Och lyfter tunga motorer, det var jävligt tungt att lyfta upp min lilla Porsche-motor på 110 kilo för trappen här om sistens. Då känner jag nära tröden upplevelsen. Så kan man inte stanna mitt i trappen när man har den i famnen. Så att jag måste helt enkelt hålla mig stark, och jag tror rygg är ju ett väldigt problem när man blir äldre om inte annat.
Ja,
och då inbillar jag mig verkligen att, och det tycker jag stämmer, om man gör en sån naturlig övning som marklyft till exempel, så tror jag absolut att det hjälper en att hålla ryggen igång så länge man kan det. För om inte annat få den bålstyrkan och stabiliteten. Så ja, bänkpress, men inte minst marklyft. Även om det
men inte för testosteronets skull.
Nej, jag tror tyvärr inte att det funkar så.
Men så det är ju ett jättebra argument.
Jag har inte hittat någon studie på det.
För träning åtminstone, att hålla, att hålla kroppen smärtfri och stark.
Ja, att man tål vardagens bekymmer. Och jag springer ju mina, som jag sa, att klara 7-8 kilometer. Det ger mig ju en inre styrka att veta att jag kan det. Mm. Det är bara skönt att veta att jag kan det.
Det är ju ett
argument. Att jag klarar det liksom. Om jag ställs inför att behöva göra det så är det inga problem om jag uppnått mitt mål. Och det är en väldigt skön känsla.
Mm.
Och det är samma sak tänker mig för de som vinterbadar, som jag har varit på tapeten runt nu tack vare min studie och sånt. Det är lite samma grej. Ramlar man ner i kallt vatten och tål det, det är väl rätt skönt att veta det. Mm. Det är något som vi kan drabbas av här uppe i Skandinavien istället för att, och där finns det faktiskt genetiska skillnader. Det finns ju den enkla skillnaden som man har visat för jättelänge sedan, hur oduglig en hand blir som man doppar ner i kallvatten. Och där är vi skandinaver ovanligt bra. Medan man mer från Afrika och sånt stoppar ner handen i en ishink, den funkar inte sen. Det är ju ganska jobbigt. Det är, kan man träna upp en sån köldtålighet dessutom extra, ja, så ger det en viss allmän känsla av att man tål saker och ting i vårt klimat hos,
ja,
oss.
Niklas var uppe i Skellefteå upp till sin pandemin slog till och jag simmade och blev skandinavisk mästare i issimning.
Ja, det är fan duktigt.
Då hugger de upp en vak och så gör som en riktig simmare. I Skellefteå.
Ja, men där har jag varit och föreläst.
Simmar jag 100, för simmar jag 50 frisimmar.
Mörkrets och kylans, ja, glada absolut. Jag har haft mycket kontakt.
Så simmar jag för 50 meter och det gick bra för då hade jag sprungit och var varm. Och sen blev jag, efter det vart, och så gick 100 frisim precis bara någon kvart efteråt. Väldigt märkligt att de två grenarna gick efter varandra. Så jag var ju iskall redan när jag började simma 100, så ska man krypa ner i vattnet och simma. Och det kan jag säga, det var en nära dödenupplevelse. Och jag är ju ganska, jag är inte, de flesta är ju
men
lite...
Men de har dykare där, det har de berättat,
ja,
har de, för mig.
För det är ju mörkt.
Så ja, precis. Ja. Men det är ju en älv också. Ja,
men det
är ju
men det är fascinerande liksom det här att det blir ju jäkligt kallt och så det känns ju som att kroppen lägger av, men ändå så jag klev upp och så var det bra, men liksom
sen
att,
är du väl varm ändå?
Ja, sen blev jag, tog det ett stund innan jag blev varm, men känns, men vad jag menar är att det är ändå fascinerande.
Du är för smal.
Jag är för smal, ja.
Det var ju tunnast i stockhattet helt klart.
Det är ju faktiskt fettväv lite som ren liksom skyddsväv mot kylan. Men valar har ju fettet utvändigt.
Men en väldigt intensiv upplevelse.
Man får ju en kick.
Ja,
jag hoppar i kallvatten och jag hoppar upp väldigt snabbt i ytterskärgården där vi har sommarställe och det är plus 8 grader. Men då blir man ju mysigt varm sen. Sen kan jag ju stoltsera runt på bryggan där ingen ser mig.
Ja, ja.
Och känna mig jättevarm flera minuter efteråt fast det är lika kallt i luften.
Bastu och kallbad är ju någonting som vi försöker köra ganska ofta.
Jag brukar fuska med att springa innan då, men bastu har vi ingen.
Nej.
Men jag är övertygad om att det där är brun fettväv som har tänt upp och värmer mig alltså.
Mm. Det är härligt. Men alkohol, det sista här nu då, för det är ju jättekontroversiellt och lite tabu i Sverige att slå ett slag för. Och ja, det finns ju ett jättebra avsnitt och du går igenom det här med David Everard på Hälsa för ohälsosamma. Men du har ju gott fog ändå för att hävda att
måttligt alkoholintag ser jätteskyddande ut. Det är alldeles färska studier igen som har kommit.
Och då hamnar vi på, en doseringsfråga är ju att det handlar om då.
Ja, den senaste stora studien är som det heter epidemiologisk och beskrivande. Men det är ju ungefär det där som jag testade i min egen studie som förbättrar kolesterolvärden. Det är liksom ett glas för kvinnor och två glas för män alltså.
Per dag?
Ja. Det ska ju vara varje dag så det blir en farmakologisk regelbunden effekt. Du ska inte spara alltihop till helgen. Den svenska traditionen tror jag inte funkar.
Nej.
Det är väldigt få läkemedel som man kan spara och äta helt och hållet i en bunt på helgen.
Mm. Och en av fördelarna med då det här dagliga men moderata alkoholintaget är då att blodtrycket sjunker. Viloblodtrycket sjunker.
Så det är ju precis som vi antydde innan då, att i medelhavskosten är nog det mest perfekta att ta det till kvällsmaten. De har verkligen visat då att då på natten så sjunker blodtrycket över 10 mm systoliskt jämfört med om du hade druckit vatten. Till maten. Det är lika mycket som ett helt blodtrycksläkemedel. Och idag har det kommit flera studier som talar för att man just ska ta blodtrycksmedicinerna till natten. För att det har extra stor effekt. Och så tar man istället rödvin i måttlig mängd och får en samma tryckeffekt på natten. Så passar det jättebra med de här studierna som visar att måttlighetskonsumenter har ju mycket friskare hjärtan än de som aldrig dricker alkohol eller väldigt sällan dricker alkohol.
Mm.
Och man vet ju att det sänker blodtrycket, man vet att det förbättrar blodfetterna och man vet ju till och med att det kan sänka blodsockret ganska drastiskt. Så hur skulle det inte kunna vara nyttigt för hjärtat?
Man vet att det är roligare än att ta blodtrycksmedicin också. Det vet man ju också.
Jag ställer inte mot blodtrycksmedicin som gammal blodtrycksforskare. Jag tycker man säkrast om man behöver det för att man har högt blodtryck och tar både och.
Mm. Någonting som var ny information för mig som inte jag visste, det är att det här undertrycket inte är intressant längre. Du sa så här, nej, men man räknar egentligen inte undertrycket längre. Det är det systoliska trycket som är viktigt.
Det är komplicerat. Jag har brukat ta mig många timmar att förklara för läkarstudenter, men i princip är det ju så idag att åtminstone hos dem vi har som patienter med högt blodtryck, så att ha ett lågt undertryck, det diastoliska trycket, det är en stark riskfaktor för att få hjärtinfarkt. Det talas nu så att man är ordentligt åderförkalkad och kärlstel, så att ha ett högt undertryck är omvänt ett tecken på att man är kärlfrisk. Just det. Och det är ganska nya data, men ja, de är ju äldre än de här som kostmänniskorna inte klarar av att rätta sig efter. Och så att egentligen har vi målblodtryck som huvudsakligen är systoliska när vi behandlar folk då. För det diastoliska kan vi inte påverka så mycket. Vi skulle vilja höja det, men vi har givetvis ingen blodtrycksmedicin som sänker övertryck och höjer undertryck.
Så idealiskt ska de två värdena vara ganska nära varandra?
Ja, det ska vara ett litet pulstryck som det heter. Pulstrycket är differensen mellan systoliskt och diastoliskt.
De här hemma, vi har blivit lite intresserade av det här att mäta själv. De här hemmamätarna man kan köpa som är lite dyra, som är elektroniska, är de tillförlitliga tycker du?
Oj, ja.
Där de?
Omron
har
jag. Jag får säga ett namn, för det är den jag har använt i forskning och är väldigt pålitliga. De är jättepålitliga. De tar också ansvar för om de skulle ha sålt en mätare som inte funkade. Återförsäljarna i Sverige kan man skicka tillbaka den. För de har fördelen, de är så kallade oscillometriska, de här som har en helt annan teknik än vi när vi lyssnar med stetoskop eller om man har mikrofon dit satt. Så de har en helt annan teknik, och det är också så att de faktiskt inte visar fel sen. Funkar de så funkar de. Mm. Det är en helt annan teknik. De går inte att kalibrera som det heter. Funkar de så visar de i regel korrekta värden för den personen. Det är det man behöver kolla en gång, att den funkar på just dig då. Mm. Men sen så funkar den, så funkar den. Går den sönder, går den sönder helt.
Kan man förvänta sig att blodtrycket, viloblodtrycket då, om man jämför med samma blodtryck, ett morgonblodtryck eller sådär, kommer det att successivt stiga ju äldre man blir, allt eftersom ens...
De flesta har det så, för att det är helt enkelt att man blir stel i kärlen. Så man får högre och högre övertryck, systoliskt tryck, och så sjunker det diastoliska som tecken på att man blir åderförkalkad. Och nästan alla är ju åderförkalkade när man är 80 i Sverige. Ja. Man får ju åderförfettning redan i tonåren enligt vad man hittar i trafikolyckor och sånt. Och sen omvandlas det till kalk med åren. Det är naturalförloppet. Men man kan ju vara en frisk 90-åring i alla fall. Bara det här går tillräckligt långsamt.
Och det är där de här två glas vinen också kommer in i bilden och hjälpa till.
Jag tror ju det. Att de skyddar mot det där, för de minskar åderförkalkningen på sikt. Då. Och det är det som passar med att det är så tydligt kopplat med minskad hjärtsjukdom. Och även minskad stroke.
Perfekt.
Sen kan man ju dö av cancer ändå. Eller bli påkörd av en buss.
Eller halka när man springer.
Alldeles precis.
Det är väl bara ända i morse.
Halka framför spårvagnen.
Vi sprang och pratade om det avsnittet du gjorde med David Eberhardt, där du nämnde att det kanske borde vara varningstext på skorna.
Ja.
Och att du själv hade trillat innan du spelade in det avsnittet, tror jag. Mm. Och så höll vi båda två på att halka när vi sprang över spåret och slog ihjäl oss ungefär samtidigt.
Och så glashåll precis på ett ställe. Vi var nästan klara.
Då fick ni säkert en riktig endorfinkick sen då, att ni inte skadade.
Ja, vi landade någonstans ändå i att så här, ja, vad fan, det hade jag promenerat, så hade jag nog ramlat, för då är man lite trögare i sin rörelse och lite långsammare.
Man får lite bättre balans när man springer.
Så att vi slöt oss till att livet är fullt av risk, slöt vi oss till.
Det är lättare att återfå balansen om man är ute och springer. Momentet på något sätt hjälper en.
Ja, exakt, exakt.
Man har några extra sekunder när man flyger i luften där, som man sätter ner fötterna på rätt sätt jämfört med om man går. Det har jag märkt i skogen när jag snubblar på
den där ute. Ja, jag är lite som du, eller så jag kanske
springer
med
dig. Det är nästan lättare att få tillbaka balansen sen.
Ja, och trillar man är det mer att man ramlar liksom på ett lite mer skyddande sätt när man springer. Går man och ramlar, då ramlar man ju som en sexcement, tycker jag.
Ja,
klumpigt så. Det här med, som man pratar om, immunförsvaret då, det är ett väldigt hett ämne, och man lyssnar på sådana som exempelvis Agnes Wold, så säger hon så här: immunförsvaret, det kan du inte påverka överhuvudtaget. Det spelar absolut ingen roll.
Vilket
vad du gör.
Eller vad det är jättetydligt hur det pajar vid hård träning om inte annat.
Ja, dels det, eller att allting man gör påverkar, och att mat i synnerhet påverkar immunförsvaret.
Ja, det där kan jag förstå jag inte. Nu är inte jag infektionsläkare eller immunolog, men just vad gäller träning till exempel, så är väl det jättetydligt att det är en av bieffekterna av hårda pass, att man försämrar immunförsvaret. Det har jag bra referenser på. och kost, det är klart som jag, ja, det kanske inte spelades in, men det var, har väl blivit jättetydligt under corona hur viktigt det är där att man till exempel inte är fet, vilket ju förstås hör ihop med vad man äter, för då har man ju fart mycket värre när det gäller infektion, konsekvenser, ja, av att ha fått corona, så blir man mycket svårare drabbad. Så mm, det tycker jag, det låter oväntat förenklat.
Ja, nej, hon har varit väldigt tydlig med det här. Men det, är helt, det här med immunförsvar, det är bara trams att det du äter ska kunna hjälpa dig eller inte, eller hjälpa dig.
Det kan jag väl, alltså det finns ju inget direkt, man bara stoppar i sig så blir allt bra.
Nej, nej.
Men man kan ju stoppa i sig saker så att det blir sämre.
Ja, jag tänker att om du äter på ett sätt som generellt sett främjar din hälsa, så är väl immunförsvaret en del av det.
Och sen återigen, om man nu äter på ett sätt så att man sover dåligt, kanske får sömnapné och sånt där, då har man ju jättetydligt försämrat immunförsvaret när man har kommit så långt.
För hur är immunförsvaret? Hur reagerar det? Alltså i kopplat till en insulinkurva som går upp och ner, upp och ner, upp och ner, och med väldigt höga toppar. Det kan väl inte vara positivt?
Jag kan passa på det.
Ja.
Jag kan inte svara på det. Jag känner ingen stark koppling mellan insulin och immunförsvar faktiskt. Det är mer kortisol där, stresshormonerna. Men de följer ju inte insulin så tydligt. Men jag tänker mig nog lite, kanske lite förenklat, att det är det som kopplar till allt för hård träning. Att det är en sån stressbelastning. Hårda stressbelastningar med väldigt mycket påslag av kortisol och noradrenalin och adrenalin. Det hämmar ju i viss mån immunförsvaret faktiskt.
Mm.
Insulin passar jag nog på. Insulin har så jäkla mycket effekter.
Ja, svårt att reda ut.
Ja, det styr ju ändå alla näringsämnen och förflyttningar i kroppen. Och jag tror ju att insulin är ganska anabolt, alltså, till exempel.
Ja, det är ju inlagrande.
Ja, och det ökar, alltså, det kopplar ju till, som den heter, IGF-receptorn som tillväxtmån växer. Ja, jag tror ju egentligen att det ger bra muskelmassa också, hjälper till med det. Så att det har ju positiva och negativa effekter. Det konstiga är ju att vi kroknade i vår förmåga att bilda insulin då, till slut. Det är ju rätt jättekonstigt bland endokrina organ. Jag vill påstå att nästan inget annat endokrint organ lägger av till slut. Men det gör ju betacellerna som gör insulin. Det är därför man får diabetes till slut. De orkar inte kompensera okänsligheten. Men det är ju som sagt, jag vet nästan ingen annan körtel som ger hormoner i kroppen som kroknar till slut.
Men inte hos, ja, om man äter för mycket så kolhydrater och socker. Ja. Men inte om man håller en lågkolhydratkost, eller?
Nej, nej, nej. Men att det överhuvudtaget även kroknar fast du äter kolhydrat. Det är konstigt. Det brukar bara vara så att det blir mer och mer. Hormoner brukar alltid, om de får tid på sig, komma i kapp och bara ha reserver så att man klarar ut det. Men det gäller inte betacellerna i bukspottkörteln som gör insulinet. De kroknar ofta i medelåldern och senare då. Det är då diabetesen blir extra tydlig och extra svår. Då. Det är konstigt för att vara ett endokrint organ. Att inte orka längre kompensera en okänslighet.
Intressant.
Men det är klart att man kommer att slippa det om man inte äter saker som driver insulin. Men ta parallellen med att folk ger grönsaker till sina katter. Det tycker jag är så intressant i sammanhanget. Va? Det gör ju folk.
Vegan cats. Liksom. Har du googlat det?
Men alltså, katter är ju såna extrema köttätare, så de känner inte ens smaken utav socker. De kan inte ens känna det. Och de har jättesmå insulinreserver, så de får ju diabetes direkt när man ger dem kolhydrater. Med reservation för olika raser, och jag är inte veterinär, men det är så, men det är så tydligt att man är primad mot olika koster. Ska man inte ta hänsyn till det?
Jo.
Stackars katter som får lida av alla vegantendenser eller vad det nu kan vara som är bakom.
Det vi såg en intressant en teckning på vägen ner i bilen, och då var det just det här att en veterinär frågade i regel husdjursägaren vad husdjuret har ätit, för det är oftast kopplat till ohälsa, medan en läkare väldigt sällan frågar vad personen har ätit, utan går direkt på diagnos och medicin då.
Det är väl det man ser av både hund och matte de är väl lika tjocka om de har matproblem. Det är väl inte så sällsynt att hunden reflekterar sin hundägare och tvärtom.
Ja, så kan det nog vara.
Våran tid håller på att rinna iväg.
Tror jag.
Det fanns jättemycket intressant att prata om.
Du ska prata med din triatletkollega här.
Ja, vi ska gå vidare på sjukhuset och prata med andra professorer som vi också känner här. Men,
lika så bra det.
Som fortfarande lever trots all träning.
Eller hur? Ja, men supertrevligt att ha dig som gäst, Fredrik. Och din bok heter radikalt lagom.
Ja,
kommer ut 3 december.
Radikal. Exakt 3 december, lite försenad på grund av pappersbrist i Polen eller just vad det nu var.
Jäkla polacker.
Jag tror det är amerikanerna faktiskt, sägs det, som har flyttat en massa produktion till Europa.
Ja.
Av olika politiska skäl eller något sånt där. Så att de har slukat en hel del papper också. Så men det är du... amerikanernas fel med, inte bara Coca-Cola.
Men du är också knuten till kostdoktorn.
Ja, och, jag jobbar extra där för jag tycker det är en kul plattform.
Då kan man börja att kolla upp dig där då innan man köper boken 3 december.
Nah, boken är ett bra komplement och mycket mer utförlig än något jag har skrivit där, det tycker jag nog.
Ja,
ja. Man läser väldigt mycket.
Men det är inte 3 december.
Nej, det är inte 3
man kan
december.
Börja där, så tar man boken 3 december sen.
Ja, ja.
Men det är nog en väldigt bra julklapp för väldigt många och det är ju ett, jag gillar namn, det är en radikal lagomhet.
Det är Volante som har varit listiga och justerat mitt gamla namnförslag. Som ett duktigt förlag.
Som
nej, jag vill inte gå. Mental detox var min idé först faktiskt. Att man skulle liksom försöka detoxifiera hjärnan från alla de här måsterna. Med fettfrihet och hårdträning och att man skulle vara så nykteristisk.
Du menar
men det här... gick över till radikalt. Och det är en jättebra titel. Mm. Radikalt är ju mer ja, men jag förespråkar ju mer det lagoma.
Mm. Det lutherska och det stoiska är ingenting vi ska bejaka för mycket med ord.
Alltså jag har skrivit en krönika om Luther en gång. Jag tror att han är väldigt missförstådd där. Han var ganska duktig på att parta och ha det kul och dricka vin och sånt. Så det man tillskriver Luther som man kanske ska försöka hålla sig ifrån. Luther själv var ganska duktig på att ha kul och kosta på sig och vara lite olagom ibland för att få lite krydda i livet.
Mm.
Och han var väl lite lik mig kan man väl säga, som vågade göra uppror mot allting. Så jag känner nog en viss gemenskap med Luther ibland.
Ja, härligt. Upproret.
Uppror gillar vi.
Ja, gillar vi verkligen.
Fast jag har inte spikat något på någon dörr.
Du kanske kan åka upp till Folkhälsomyndigheten och spika upp lite teser. Vi river ut sidorna.
Det räcker att jag hörs i poddar och sånt där just nu och skriver böcker.
Ja, det kanske blir tillräckligt kontroversiellt.
Det räcker.
Ja. Det når nog längre ut jag tror än att spika upp ett plakat.
Ja, jag håller med om det.
Mm. Tusen tack för att du var med.
Tack.